With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Säger varmt välkomna till Toto-svenskan. Det är avsnitt 194 om August Spångberg har räknat rätt. 10 maj är det och Kalle Nilsson, vi fortsätter med målvaktsspecial.
Spännande tycker jag.
Eller
hur? Ja.
Vi hade ju Malcolm Nilsson Säfqvist i veckan. Idag ska vi ringa dubbla målvakter.
Mm, men det är den lite mystiska, dolda positionen va? Mm.
Ja, stundtals ointressanta.
Nej, verkligen.
Får vi ändå vara ärliga och säga.
Ja. Inte stundtals.
Nej, ganska ofta. Det ska vi säga. Du har inlett dagen med att vara lite irriterad på chatten.
Nej, men som vanligt. Det är väl så här, avgå innan vi har börjat, det tycker jag är hårt. Det är lite som jag känner inför Blåvitt inför varje säsong.
Så du kan ändå känna igen dig i känslan någonstans?
I och för sig, jag backar chatten ändå.
Ja, bra. Det är lika bra. Vi får se vad du säger om 90 minuter. Anel Avdic, tillbaka i Toto-svenskans studion. Hur mår du?
Bra. Kul att vara här. Full fart nu. Det är jävligt mycket matcher och sådär. Så det känns... det är nu man njuter som mest, höll jag på att säga.
Och nu kan du fokusera på bara matcher ganska mycket istället för att gräva sill i rykten.
Ja, skönt. Sen står man ju där i sommaren och med telefonen på semestern och ja,
hela, håller på och jiddrar
och har arga människor runt omkring sig som är konstant trött på en. Så att det är lika bra att ta vara på tiden nu.
Konstant trött på en. Hörde du Jocke Hanes när han var inne på och synade kvällspress gällande spaningarna om spelet bakom? Så fort det kommer en ny tränare eller en ny sportchef så går det en vecka så kommer liksom artikeln. Ja. Spelet bakom. Han var inne på så här. Ja, man tar reda på vilken tränare man vill ha och sen ringer man den tränaren och sen sätter man sig ner och så pratar man. Spelet bakom rubriken, kommer det komma mycket sådana i sommar?
Det känns ändå lite grann som att den trenden var betydligt värre förut. Alltså när man precis, om man får säga, liksom, alltså knäckte den. Alltså det är det här vi ska göra, det är det här som säljer, det är det här som folk vill läsa. Nu kan det dyka upp titt som tätt, men min upplevelse är att det var mycket mer förut för typ så här 2 år sedan från chefshåll eller liksom så här generellt i branschen. Sen är det ett bra ord liksom för att rama in någonting.
Det är som chock.
Ja, men...
Chockordet är ju trendigt nu.
Exakt.
Alltid chock.
Usla chock. Ah, man är väldigt trött på vissa ord. Spelet bakom är ju sån här, det är en supermening för att rama in någonting som har hänt. En tränare till ett visst lag eller en övergång och så tar man reda på prislapp och vilka klubbar den personen har nobbat och du vet så här, eventuella tvister och vändningar och sånt där. Så det är väldigt lätt inramat för våra redaktörer och alla i
då får man ha med sig helt enkelt att Jocke Hanes sitter på västkust. Alltså, jag tycker att vi ska börja använda det ännu mer. Ifall det är så att Jocke Hanes blir irriterad, ja, då ska vi nästan uppmuntra att köra ännu fler spelet bakom.
Ja, det är bra. Det är bra. Man, när man läser och hör någonting från honom så får man känna att man lever i alla fall.
Exakt. Josip Ladan.
Jajamän.
Läget.
7 raka.
Spettekaka.
Nej, du kan den.
Jag börjar lära mig. Det har någonting. Ni köra på 8:e då? Alltså spettekakan blev ändå nu i samband med 7:e.
Ja, det här, vi får
vad
fundera.
Har ni planerat någonting redan nu?
Nej, The Great har gjort det.
Han har en lista.
Jag ska kolla. Jag återkommer i
han, The Great PM-ade ju mig idag. Mm. Med bara liksom printscreenen på att det svenska transferfönstret numera är flyttat. Så att Pontus Jansson får 2 extra matcher.
Så är det.
Grattis.
Mm, stort tack.
Era jävlar. Usch.
Vänta, det är, om vi vänder på det. Det är också 2 matcher till som Benjamin Kimpioka kan komma och representera AIK.
Sant, nu vart jag glad.
Exakt. Så det måste ju...
Win-win. Alltså på alla,
grattis.
Vad skrattar du åt, Annel?
Det var fyndigt.
Fyndigt var det. Walter Bergman.
Mm.
Läget med dig då?
Jo då, det är väl okej. Okay.
Solen gick upp idag också.
Ja, solen gick upp idag också. Sist jag var med var ju efter AIK-krossen. Så att det känns väl lite bättre idag, får man ändå säga. Även om det har ju bara gått ut för sen dess. Men ja, det var mer mentalt jobbigt att hantera den förlusten än det här krysset. Men ja, det ser skit ut för Bayern. Så är det ju bara.
Det gör det verkligen. Och det glädjer ju såklart mig. Jag konstaterade det förra avsnittet att är man i kris så finns det ju bara en räddning. Och det är att dra med så många som möjligt ner in i den skiten. Så att man inte sitter helt ensam. Ett lag det går ganska bra för är ju Elfsborg. Gjorde ju en rejäl vändning mot Sirius. Annel, tror du att Elfsborg är liksom en seriös utmanare där uppe i år?
Nej, inte till SM-guldet, det tror jag inte. Men jag tror att de, ja, absolut, det tror jag. Framförallt nu när 2-0-8 lag ligger väldigt långt bakom. Jag tror att Djurgården fortfarande har goda chanser att hänga på sig där. Jag tror inte att Kalmar och Norrköping kommer räcka hela vägen, men Elfsborg absolut, alltså de har ju ett gediget bygge, fint material, kontinuitet på tränarposten och liksom stora delar av spelartruppen. Och sen till skillnad kanske från förra säsongen så har man ju faktiskt fått fart på sina offensiva spelare. Ondrejka har gjort 5+5, Bernardsson, Gudjonsen har gjort ett par viktiga mål och sådär. Så att det är ju, nu försvinner ju Ondrejka till sommaren, men jag tycker ändå att man står där, Brommarna och Kels, man har Kassem, alltså det finns... Det finns liksom...
Bernardsson har till och med varit skadad. De gör precis massa mål och vinner ändå.
Ja, och sen ska man väl aldrig utsluta att Andreasson sitter på något kort här under sommaren. Då pratar jag inte om Rodén, utan förmodligen kanske någon ung spelare eller någon ytter eller sådär. Så att jag sitter i den båten där jag tror att Elfsborg kommer vara ett liksom stabilt topplag i år.
Men tror du att Rodén kommer hem i sommar? Vi hade ju Niklas Hult här i fredags, var det va? Han var inne på att jag ligger på en sten hårt och jag har liksom redan pushat att Serie A, det är ingenting för dig. Du har redan varit där och testat, det gick åt helvete och du åkte ur. Mm. Nu tog du upp Frosinone, du kan lämna med flaggan i topp och liksom alla de här grejerna.
Ja, men samtidigt är han ju i en ålder där han får sista chansen för någonting, tänker jag då. För att vända på det lite grann. Mm. Och hade jag varit i hans läge hade jag nog velat spela Serie A en sista gång innan man flyttar hem. För att han kan ju flytta hem... liksom om ett år. Han är 31 nu tror jag eller något sånt. Så att flytta han hem som 32-åring, det är inte, han är inte lastgammal. Så att jag tror nog att han, eller jag hade stannat om jag vore honom. Men om han kommer hem eller inte, jag tror det är 50-50 just nu. Jag tror inte att någonting är spikat. Elfsborg vill ju och Stefan har ju försökt. Sen tycker jag det är väl lite trist att man hamnar i det här hemvända spåret konstant. För det var ju 2 stycken som återvände förra sommaren. Holmén och Hult va? Mm. Så att någonstans så vill man ju också så här, kan liksom våra svenska lag tänka lite utanför boxen ibland. Och
man har inte
lägga pengarna på liksom unga spelare som kan komma och göra avtryck och sen så man kan sälja och sådär.
Men har inte Elfsborg varit ett av lagen som har varit typ bäst i klassen de senaste åren på att göra både och? Alltså Elfsborgs äldre liksom hemvändare och de här Hult och Johan Larsson och Holmén och nu, de kommer ju faktiskt hem och gör skillnad och är startspelare och är ryggrad. Så att, alltså jag menar, bakom Hult springer Ondrejka runt och gör 5+5 eller vad fan han har. Det är kanske mycket tack vare att han har Hult bakom sig som kan styra och ställa honom. Och i den där backlinjen förra året så är det, vem var det som, någon sålde ju någon dyrt, vad var det han hette?
Förra året?
Vad sa du?
Nej, det var Okomo till Belgien.
Okomo till Belgien, men det var ju också kanske mycket tack vare att han hade Johan Larsson bredvid sig så kunde hjälpa honom och forma honom och sådär. Och de har ju också haft liksom unga talanger som de säljer nu, Ondrejka, tidigare Jesper Karlsson, alltså
Väisänen.
Absolut, alltså, jo, absolut.
Jag tycker alltså att det ska beröm för att de har visat att det går att göra både och.
Ja, även så är det ju. Det är en viktig poäng. De har ju de hemvändare som har återvänt, de har ju faktiskt gjort bra saker i Elfsborg. Men sen tycker jag väl generellt att nu har de ju ändå ett par i laget. Jag vet, har man ett behov av att trycka in Rodén där? För att jag kan väl tycka att då är det kanske bättre att ta upp någon från akademin eller hitta någon i Norge eller Danmark eller vad vet jag. Och sen utveckla och försöka bygga truppvärde, sälja. För det tror jag snarare är rätt väg på sikt. Framförallt om man tittar på våra grannländer, Norge och Danmark. Så att, men jag menar, det är kanske lätt för mig att sitta här och säga det. Liksom, Stefan och Elfsborg, de har ju liksom sentimentala band till de här spelarna också.
Det är ju det som är nästan den stora grejen. Att det är så jävla svårt att säga. Alltså, om Rodén säger att tjena Stefan, nu är jag sugen på att komma hem. Mm. Det är inte så jävla lätt att vara Stefan Andreasson med att Rodén vill hem. Supportrarna kommer jubla. Det är inte så jävla lätt att säga så här, nej tack.
Nej, så är det ju. Men där gäller det någonstans att var stark som klubb. Jag menar, vi kan ju fråga Blåvitt hur det gick här med liksom, när de hade ett koppel av spelare som valde att liksom, och så satt man där med flera som hade långa kontrakt, och inte alla såklart, men ett par av dem, och de var skadebenägna och sådär. Så att nu säger jag inte att Elfsborg kommer hamna i den situationen, men för min del så får de jättegärna ta in någon liksom helt oväntad.
Vi kollar vad Isak Edén har att säga om det, som ju håller på Elfsborg. Och det är ju en intressant diskussion. Vi ska återkomma till det när vi pratar Bayern med dig, Walter. Just det här bygga truppvärde i kombination med att faktiskt leverera resultat. Och hur man ska tänka gällande att plocka hem äldre spelare och sådär. Men till att börja med, Isak, kan vi väl säga grattis till 3 poäng. Du har ju inte jättemånga hårstrån kvar på huvudet. Men jag gissar att de blev ännu färre efter den där matchen.
Ja, men verkligen. Det var många känslor. Jag upptäckte precis efter 3-3-målet att en minut efter att mina glasögon har flygit av någonstans på läktaren. Men jag lyckades hitta dem innan 4-3-målet, så det var ju tur det.
Så du hann se det målet också. Bra.
Exakt. Ja, exakt. Så det var, det var nirvana en måndagkväll i Uppsala. Så att, det var en härlig måndag.
Var välförtjänt? Du kanske är fel person att fråga om det, eftersom att du inte är särskilt objektiv i frågan. Men en del har ju varit inne på, var det Lasse Nilsson, er gamla anfallsmålspruta, som var inne på att Elfsborg är i toppen, men de ser inte ut som ett topplag än?
Ja, samtidigt så fastän vi vinner ju på många olika sätt, och det är väl det som kännetecknar ett topplag. Vi grisar hem en 3 i Hällevik mot Mjällby, och nu vänder vi ett underläge samtidigt som vi kör över Halmstad på hemmaplan efter paus. Så att jag tycker väl ändå att man kan snacka om lätt spelschema hit och dit, men jag menar, i fjol fick vi stryk mot Sirius borta. I fjol så tappade vi poäng i Mjällby. I år vinner vi de matcherna, och vi gör det ändå på ett imponerande sätt. Och ja, men jag satt verkligen och tänkte på det under matchen också, att det var ett ganska okonventionellt sätt att forcera på, utan vi tog ut de stora gubbarna på plan och satte in små trixiga småväxta spelare med fina fötter som istället då satte fart på tempot och drev upp bolltempot som gjorde att vi vann, och inte den här klassiska byta in en stor forward eller sätta upp en mittback på topp eller liknande, utan vi bytte ut alla våra stora spelare och satte in ungdomar som visade att de definitivt har hemma i allsens spel. Så att, det känns väldigt bra.
Det förstår jag verkligen. En fråga gällande startuppställningen och vilka som spelar nu när formen är så jävla god. Det har ju faktiskt varit en liten snackis runt Elfsborg de senaste åren gällande eran favorit Per Frick, att han är klubbikon, men målskörden år för år, den är kanske inte tillräckligt bra, och borde det inte vara läge på att kika på någonting som är lite bättre. Nu är han skadad innan Gudjonsen kommit, och det smäller in bollar i nät. Kanske inte bara från Gudjonsen, men han är där. Han gör sina mål i sina matcher och så. Så att min fråga är ju, är Frick numera att anse som en bänkspelare i Elfsborg?
Nej, det tror jag inte. Alltså Gudjonsen blev ju utbytt efter 55 minuter igår när vi låg under med 3-2. Det säger ju ganska mycket om hans prestation. Så att jag tror absolut att en frisk Per Frick kan hota om en startplats. Jag tycker inte Gudjonsen. Han börjar väl ta för sig lite mer, men det är fortfarande en bra bit kvar till vad man vill ha av en toppforward. Sen det är klart, alltså om Per Frick är skadad varannan vecka och det tar ju längre tid för honom, han blir ju äldre, det tar ju längre tid att komma tillbaka till toppform, så det är klart att Per Frick måste vara i toppform för att spela. Men man glömmer ju, alltså det här snacket som du har, det finns ju överallt, men man glömmer ju att han 2020 och 2021 gjorde runt 15 poäng. Och det är väldigt klart godkänt en toppspelare. Det var ju mest i fjol han var ganska dålig liksom. Men det är klart att de här skadorna ställer till det, och jag menar, det finns ju konkurrens, både Gudjonsen men framförallt Jakob Lav också då, som gjorde sitt första mål här i Uppsala.
Hur ser du på Ondrejka nu då? För att nu flyger han ju. Nu äntligen så är det den fantasygud som man trodde inför förra säsongen. Och så har han då i samband med det precis kritat på för en flytt. Hur bittert är det att han ser ut som han gör nu när han ska dra om bara någon månad?
Ja, nej, men det är klart att man kan. Det är klart att man hade gärna sett att han har 3 år kvar på kontraktet och exploderat nu eller i höstas. Samtidigt så får vi får 15 mille för en gubbe med 6 månader kvar på kontraktet, och vi får framförallt ett halvår av med en toppspelare i Allsvenskan, vad det verkar, och det behöver vi verkligen. Så att man får väl se det på den positiva sidan. Sen hade man gärna sett att Jakob gjort den här resan i förra våren. Då hade vi fått minst 40-50 miljoner kanske. Så det är lite trist, samtidigt som sagt, nu får vi nu ta av honom ett halvår. Och han är ju fantastisk, och det är en spelare som... man märker dels att han trivs att spela i Elfsborg, men också att han bjuder ju på extra saker som ingen annan i den här serien gör nästan. Alltså, han har nedtagningar och dribblingar och skott och allting. Så att, ja, nej, man får passa på att njuta, och framförallt så får man ju se till att ha honom i sitt fantasylag och sätta binden där, för då ramlar det in en jävla massa poäng.
Ja, framförallt när han till och med får solklara självmål till sig.
Exakt.
Exakt.
Ja, men det tackar vi tar emot för.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Men du, behöver ni ersätta honom? För att ni kommer ju vara, alltså, ni kommer ju hamna i ett läge här nu där han kommer att försvinna samtidigt som Elfsborg är åtminstone ett topp 5-lag i Allsvenskan när fönstret öppnar. Och då kommer det snackas utifrån om att så här, oj oj oj, hur ska de ersätta honom? Och det finns säkert en strategi där det finns någon ny gubbe på tur, men det är osexigt och det ger inga rubriker, och liksom, du förstår vart jag vill komma. Tror du att den här pressen på att man behöver ersätta honom kommer påverka, eller litar man på att ersättarna finns i truppen?
Men först vill jag hålla på att bli vansinnig på Anel. Jag har snackat om Roddan där. Fan, det kan vi inte hålla på. Det är en landslagsman i rätt ålder och spelar kontinuerligt i CB, så att det är klart att vi ska ha hem med Rodén. Det är ingen snack om saken. Så det är klart att han ska hem i sommar. Nej, men jag tror att vi behöver värva en spetsgubbe. Sen om det är en ersättare till Ondrejka eller om det är en central mittfältare, Marcus Rodén, det får vi väl se beroende på vad som finns tillgängligt. Så jag tror Roddan står 1, 2, 3 på den önskelistan, och sen så jagar man nog lite klassiska Elfsborgsvärvningar som ingen har hört talas om och som kommer från någon andra division och som slår igen, som vi pratar om ett år i den här podden. Vi har ju Ahmed Kassem som ser väldigt, väldigt fin ut. Vi har Alexander Bernhardsson. Och finns ju där. Jag tycker inte Anel hype honom. Jag tycker inte han är sådär, tycker jag. Men det är klart att det är en gedigen allsvensk spelare.
Hype är så att han var bra på.
Ja, jag tycker att vi behöver en bättre än Jeppe Ockels. Så att jag tycker att vi ska värva. Men jag ser helst att Marcus Rodén kommer hem. För att då får vi en spelare i helt rätt ålder. Som ändå spelar. Alltså det är en jävla, man ser på Sebbe Holmén och Niklas Hult, att får man hem motiverade hemvändare i rätt ålder som kommer från speltid. Det är klassgubbar i Allsvenskan. Och det är de man bygger en stomme för där. Ja, men som du var inne på, Svanen, att Ondrejka och Kassem och Jakob Lav och Baidoo och allt vad de nu heter kan blomstra kring de här gubbarna. För man behöver lite stabila pjäser som är ruggigt bra.
Du, med tanke på formen här då och vart ni befinner er i tabellen, har du i ditt supporterhjärta börjat revidera målsättningar och annat med den här säsongen nu?
Nej, men jag fick en massa skit här i januari när jag var positiv till Elfsborg.
Det var väl framförallt för att du kallade precis varenda gubbe som har varit på en januari-turné för landslagsspelare. Det kände, ja, kände vi var lite krystat, men absolut.
Det ser vi ju nu, höll jag på att säga. Men, nej, men det är klart att det enda man känner som är lite trist är ju att guldet är ju, alltså, det är ju 0% chans att vinna guld. Det har ju Malmö redan joggat hem. Så att,
nej. Jo,
men vi ska väl kunna slåss om en topp 3-placering, det tycker jag absolut. Framförallt när Stockholmslagen där och så som gör. Men framförallt så njuter man ju nu av att gå på fotboll. Det är ju så jävla kul att se oss på att vinna. Så att, man får njuta av de segrarna man får, och så vet vi att det kommer ett brutalt sommarschema alldeles strax. Så att, det är upp till bevis då.
Ja, fy fan vad man sjuk är på att njuta av att gå och se på fotboll. Men absolut, jag ser på.
Ja, men det är fantastiskt.
Ja, på tal om att njuta av att se på fotboll, de här sedvanliga insändarna i Borås tidning fortsätter ju ramla in.
Ja,
när fan ska det upphöra?
Vad var det nu? Ge oss lite kontext här.
Ja, men det, kontexten är väl att efter varje match i Borås någonsin de senaste 5 åren så kommer det en arg insändare. Jag börjar tro att det är samma person. Olika namn.
Nu senast, idag kom det en som tyckte att vi ska stänga Sportsläktaren och för att gulliganerna inte gör tillräckligt. för att slänga ut Rötägg. Och förra veckan var den som tyckte att Kosläpp var roligare än på Elfsborgs, än att kolla på allsvensk fotboll på Borås Arena. Mm. Det var mer folk på ett Kosläpp någonstans ute någonstans. Så att nej, det, man blir ju vansinnig och trött. Men ja, mygga av de där jävla insända sidorna känner jag mest.
Det är ändå uppiggande.
Ja, men, det, och då, men det, vi kommer ju tillbaka till det då, Isak. Vi har ju pratat om det innan. Och allt det här med att Elfsborg går bra. Det rullar på. Jimmy Tellin har fått ut det. Han har kommit, liksom allt, inte bara liksom spelet och klubben funkar, utan alla de här unga, duktiga, liksom, som du säger, unika spelarna i visst avseende. Alla är där. Alla förutsättningar för att folk faktiskt ska gå och kolla på fotboll i Borås finns där. Och ändå skiter folk i att gå dit. Vad är det som händer?
Jag tycker alltså, det går ju åt rätt håll, får man ju komma ihåg. Alltså, vi är så här 5 500 hemma en onsdag kväll mot Halmstad. Det är ju inte dåligt. Alltså vi hade 4 000 på den matchen förra året liksom. Eller motsvarande, och jag tror nu när vi får Djurgården och Malmö, och jag tror det är de två innan sommaruppehållet, då kommer vi se publiksiffror upp mot 10 000 och kanske till och med nästan en full Elfsborgsläktare. Så det är klart att alltså, i Borås det kommer inte vara 10 000 mot Halmstad onsdag kväll. Det är det inte någonstans i det här landet om det inte är en storstadsklubb liksom. Så att jag tror det går åt rätt håll, men sen, och givetvis går det ju lite för långsamt, men man gör mycket bra saker, och det är klart att jag också hade velat ha 10 000 mot Halmstad, men det är, liksom, det är inte realistiskt, och framförallt inte nu när vi har ju fått så mycket skit genom åren att vi räknar sålda biljetter och inte folk på plats, och det har vi ju faktiskt slutat med. Så att de här publika, hade vi haft den här publiksiffran för 2-3 år sedan, alltså typ 2018, men då hade vi sagt att det var 7 500 på Borås Arena. Nu är det ju 5 500 som är där. Så att det är ju mycket bättre också i verkligheten än vad det faktiskt ser ut innan också. Så jag tycker ändå det går åt rätt håll.
Du, ifall jag ska vara lite cynisk här då, och försöka plocka ner dig på jorden igen ifrån de mål som du... Ja, då får jag anstränga mig. Men då säger jag så här, ni har spelat 7 matcher hitills, eller hur? 6 av lagen har varit lag som har varit tippade att typ åka ur eller vara med där nere. Ett lag var tippat i toppen, det var Häcken, de torskar ni emot. Är det lite dopad inledning?
Men det är väl klart att vi har en underlättare av att ha det här spelschemat, samtidigt som jag var inne på, vi fick stryk mot Sirius i fjol och vi tappar poäng mot Mjällby, så att samtidigt så är man framförallt bygger vi en trygghet och en buffert. Det kommer ju tuffa matcher nu, vi kommer inte vinna 5 raka när vi ställs mot Norrköping borta, Malmö hemma, Djurgården hemma, AIK borta och så vidare.
Ja, AIK, det är väl AIK där som är.
Exakt.
Garanti 3 poäng.
Det är väl någon form av livlina.
Nej, men exakt. Nej, men det gör ju att det finns en helt annan trygghet, att det behöver inte bli panik för att vi kryssar någon av de matcherna, för att vi har byggt den här bufferten. Och så sagt, gullet, det, liksom, det ska ju mycket till och det är långt borta, men med tanke på att lagen runt omkring som ska slåss om Europaplatserna sladdar, så har vi ju råd med lite poängtapp här och där. Och jag tror, med tanke på att vi inte spelade kuppen, så var vi nog, alltså vi var ju inte med i matchen från start, men nu är vi ju verkligen det. Så att, sen, alltså vi har ju 2 dåliga första halvlekar här mot Halmstad och Sirius, så det är klart att vi måste upp 1-2 nivåer till om vi ska vara med hela vägen. Det är ju ingen snack om saker.
Du, då har jag bara en sak att avsluta med, och det är en liten uppmaning till dig. Passa på och njut, för livet som fotbollssupporter, det kan gå snabbt åt andra hållet.
Ja, men verkligen. Men sagt, nu är det ju, jag tänkte verkligen efter matchen senaste måndag, så här glad är man ju aldrig måndagkväll om man inte är fotbollssupporter. Så att, det är härliga dagar som är sportsupporter, så att man får leva på det så länge. Sen kommer väl en sommar med 10 rak utan vinst.
Ja, och det ser vi fram emot.
Men då får man njuta extra mycket nu.
Sen kommer Malmö till Borås och då är det slutlekt, ja, kan jag meddela.
Förmodligen, vi får väl se.
Det är bra, Isak.
Det kommer första förlusten här kanske.
Tack Isak för att vi fick snor din tid.
Det är lugnt.
Vi hörs då.
Vi hörs. Hej.
Vi har fått den stora äran att göra ytterligare ett jätteroligt samarbete med MQ. Och ni vet väl om att MQ är Sveriges största varumärkeskedja inom mode och erbjuder kvinnor och män noga utvalt mode sedan 1957. Har ni koll på det? Nu har vi fått möjligheten att göra utvalt av Toto. Vad är det för någonting då? Jo, vi har valt ut våra favoriter från vårens kollektion. Och den kollektionen, Agge, den kallas för Desert Sunset, och här finns något för alla. Det kan vi verkligen intyga.
Ja, men visst är det så, va? Där ju såklart linne spelar en stor huvudroll även den här våren. Men om linne inte är din grej så kan man ju faktiskt ta det lite lugnt och välja någonting annat. Det finns en massa andra plagg. Så behöver man ju inte alltid, Thomas, köra bara linne. Man kan ha en linneskjorta till ett par riktigt schyssta jeans.
Så är det. Har du någon favorit från kollektionen?
Ja, jag har ju det. Jag är ju svag för Dante shirt, va? Mm. Jag har väl fyra olika färger nu, tror jag.
Fyra färger?
Ja, jajamän,
ja, men det är ju sådär härligt när man har en favorit. Mm. Och att man köper i flera olika färger. Sen så tycker jag också att den här kollektionen är väldigt tidlös. Alltså man investerar i den nu och då investerar man i en långsiktig garderob. Och så tycker jag MQ tänker kring många av sina kollektioner även bakåt i tiden. Men jag älskar Desert Sunset. Det är en otroligt härlig vår-sommarkollektion.
Så är det. Vi har ju också, Thomas, en kod, Toto20, som ger 20% rabatt på de egna varumärkena. Gäller mellan 22 april till den 5 maj. Så att det gäller att vara lite på tå här. Det är på de egna varumärkena för dam och här är det Bondelid, Bleck och så vidare. Ni kan det där vid det här laget. Vid ett köp över 500 spänn. Koden gäller online och i butik.
Så spring och köp era favoritjeans, en skön linneskjorta, ett par fina solglasögon. In på mq.se eller butik. Spana in våra favoriter.
Hörrni vänner, nu ska vi prata lite matlagning, men framförallt kryddor tillsammans med våra nya vänner på Kockens. Kockens har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar, plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willys. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tuttosvenskan möjlig, Kockens.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tror ni, eller nu vänder jag mig inte till han eftersom att han redan har fått svara på den här frågan. Josip och Walter, vad känner ni kring Elfsborg? För det är ändå ett spelschema som, alltså, det påminner lite om Bayerns spelschema förra säsongen. Att så här, nu har ni vunnit de matcherna ni ska vinna. Ni torskade klart och tydligt mot det laget som ni ska torska emot. Kommer de inte sladda ner och bli sjua?
Nej, det tror jag inte. I vart fall med tanke på, som han är inne på, hur konkurrensen ser ut. Att framförallt då för Bayern och Djurgården som har varit tippade i toppen, även AIK. Så med tanke på deras start så de ska konkurrera mot, känns det som att det Djurgården tror jag i och för sig kommer vara med, men framförallt Häcken och ja, Malmö förstås då. Så jag tror ju att Häcken och Malmö kommer att ta två av Europaplatserna, så de ska slåss om den tredje. Och för mig känns som enda utmanare riktigt i dagsläget tror jag är Djurgården. Så av den anledningen så tror jag absolut att de kommer med.
Mm. Vad gör du av resonemanget Daniel var inne på innan med liksom hemvändare utav Rodén? I min bok hade det nog varit en ganska klok. Jag tycker Isak är inne på en bra grej också, att det är faktiskt en spelare som kommer från kontinuerlig speltid. Han är i bra form. Det är inte att vi ska tina upp en 33-åring från en frysbox där han har suttit och räknat pengar och legat på soffan i 1,5 år, utan det är mer eller mindre rakt in i laget.
Ja, nej, men jag är i och för sig mer på panelspår där. Jag tror ju en vettigare filosofi är att blicka framåt, men sen är det såklart, man får ju alltid göra en individuell bedömning. Hur ser liksom den aktuella hemvändan ut? I Bayerns fall så är det ju till exempel ganska enkelt, för vi har varit så dåliga under så länge så vi har liksom inga bra spelare ute i Europa att vända, som kan vända hem. Men jag hade väl också tyckt, om jag vore Elfsborgs supporter, nu vet jag inte hur starka känslan kring Rodén är, men som Bayer
verkar vara starka.
Ja, de verkar uppenbarligen vara starka, men som Bayer i vart fall så är jag väldigt mot hemvändarspåret. Jag vill hellre liksom blicka framåt och hitta något nytt.
Och till exempel i Malmö som vi har snackat om det tidigare, där tror jag att det hade varit helt fel strategi. Nu när Pontus Jansson kommer hem, visst, det är ju lite ett specialfall. Men att snacka om att då ska Elander hem, då ska Svanberg hem och liksom Forsberg och så här. Det tror jag för Malmös del hade varit helt fel spår, att man liksom ska plocka in 3-4 30-åringar med tanke på hur det ser ut i Malmö nu. Där tror jag man måste liksom blicka framåt och tänka på framtiden.
Jag tror att repet kommer dras någonstans. Vi pratade ju om så här, hur skadad det är. Alltså inte liksom så här, okej, nu kommer Jansson och då ska alla hem.
Och så här, repet har ju någonstans redan dragits med att så här, Jimmy Durmaz, där var det stängd dörr.
Ja, exakt. Han hade den lilla luckan där när han valde att stanna kvar i Turkiet. Och sen liksom,
men det är ju 3 år sedan.
Det är 3 år sedan. Men det är, jag tror med Helander och hans fysiska status, jag tror inte att det är 100% att Malmö faktiskt vill gå för det heller. Forsberg är också, som om du pratar om Jansson som specialfall, en specialfall, så är Forsberg också en typ av så här, det är en för bra spelare för att inte ta hem. Robin Olsen är en naturlig spelare att plocka givet målvaktssituationen. Diawara tror jag inte nöjer sig. Han har ju nu han 2 år nykritade, men jag tror inte han nöjer sig med att vara backup, samtidigt som Johan Dahlin visserligen hittat tillbaka efter sin otroliga kostomläggning, eller vad det var man läste. Han liksom slutat äta pizza när han var 34. Liksom.
Det var väl framförallt giffelpåsarna.
Mycket gifflar. Ja, men jag förstår.
Man har ju varit där med giffelpåsen. Så
jag förstår. Jag känner mig om det. Det måste vara värre än att sluta med snus.
Men just, ja, exakt. Men förlänger den karriären lite grann. Så att det är väl liksom, om man ska ta de 3, Forsberg, Robin Olsen och Pontus Jansson. Sen kanske liksom kapa bort Helander. Kanske någon till. Svanberg har ju massa år kvar där ute. Alltså inte liksom alla till varje pris, utan att man verkligen specialskar.
Alla fattar att Forsberg liksom skulle gå rätt in i Malmö och att han är för bra för att tacka nej till, kan man säga. Men samtidigt behöver Malmö bli så jävla mycket bättre nu då, sett till att de konkurrerar trots allt mot de andra 15 lagen och de är ju helt överlägsna. Så är det liksom nödvändigt med tanke på att han kommer ta upp en plats då och det finns ingenting att bygga vidare på 3 års sikt och så vidare. Alltså behövs han även om han såklart skulle ta en tröja?
Ja, det är väl i så fall om vi skiftar fokus från allsvenskan ut i Europa i de avgörande kvalmatcherna, om man vill nå, liksom, om man vill nå Champions League igen eller om man vill komma in i Europa League, då är liksom Forsbergs rutin eller Robin Olsens rutin och erfarenhet ovärdeliga i de sammanhangen. Det är väl till det priset i så fall. Sen, alltså vad som finns därefter, alltså jag tror inte Nanasi spelar max den här säsongen ut i Malmö. Sen är han borta. Taha Ali behöver bevisa sig ytterligare något steg innan en
är klubb, ju också en truppspelare.
Ska liksom bevisa sig ännu högre höjd i MFF för att liksom bli aktuell för utländska klubbar. Och sen, vad har du där bakom? Det är Stefano Vecchia som också är liksom kommit tillbaka för att någon form av liksom,
ja, och
kickstart.
Han är väl 27-28
där omkring. Och sen Berget som man nej till, eller tackade man för lång och trogen tjänst förra året. Sören Räck ska sluta. Så att plötsligt finns det ju väldigt mycket, mycket plats. Om det är Forsberg som tar upp den, ja, då kanske man kan lägga de här MFF, om vi säger den här sedan-typerna av värvningar. Sen måste det ju slå såklart ut. Men att Malmö behöver onekligen gå den vägen att slanta upp de här, spränga de här vallarna, vi kallar dem principvallarna i svensk fotboll, att lägga, om nu Malmö kommer och så kostar en inhemsk spelare 9 miljoner för MFF och kostar 4 för en annan, då behöver man ju lägga de 9 miljonerna förr eller senare ändå, eller liksom satsa ännu mer och ännu hårdare på den här 7-stjärniga akademin som man har. Att ännu fler spelare ska slussas upp.
Ruskiga 7-stjärniga alltså.
Ja, men nu var jag raljant såklart. Nej. Men att det behöver komma ännu mer därifrån. Alltså samarbetet med Olympic, och vad ska det leda till? Ska det bli liksom, ska man, vad heter det, titta ännu mer kanske på Bayern och HTFF och hur den slussningen har fungerat? Eller ska man hitta någon egen väg och någon verksamhet?
Men,
jag vet inte.
Alltså, jag tycker diskussionen är intressant, men också att den är jävligt svår då jag är delad. Jag håller ju med alltså, Anel och Walter ganska mycket i att så här, visst, alltså någonstans måste gränsen dra. Det hade varit fräschare att göra, liksom, å ena sidan pressa väldigt hårt och tänka framåt och sådär. Men där är ju just nu i alla fall, vi ska absolut inte ropa hej ännu, men Bayern är ju ett tydligt exempel på hur man liksom ganska snabbt gjorde sig av med gubbarna runt 30 och satsade ganska tydligt på nu ska vi bygga truppvärde. Men det är också så jävla svårt att också prestera resultat utefter det. Vi kan alla vara överens om att alltså Djukanovic värde idag är nog högre än när han köptes. Mikkelsen står väl och stampar lite grann, men Majed finns där, Erabi finns där. Det är ju spelare som har ökat i värde enormt de senaste 12 månaderna. HTFF-gubbarna som har kommit upp, Hammar är lika så, Kurtulus lika så. Men man är ju där man är i tabellen, även om värdet på de här spelarna
men,
stiger.
Men det, väljer man det tufft, spåret liksom. Som alltså väljer man det spåret som Hammarby har valt med liksom att lägga om strategin. Jag tycker Jansson och liksom ingen har varit jättetydliga i sin kommunikation, framförallt i media, hur man har lagt om liksom så här, vilka spelartyper man värvar, vilka åldersspann man tittar på. Alltså de har varit, jag tycker att de har varit väldigt transparenta där. Och då tycker jag att har man valt det spåret, när man blickar mot Salzburg och de här klubbarna, Nordsjälland och så. Då, och man har varit så pass transparenta i den frågan mot supportrar, mot media, mot experter. Då tycker jag att någonstans så får man köpa, tycker jag, att så här, eller köpa. Det är klart att det är smärta som en supporter, men någonstans så kommer ju, det finns en risk att det blir en effekt på de kortsiktiga liksom resultaten, att man kanske förlorar någon match mer, att man kanske kryssar Mjällby hemma, förlorar 0-2 borta mot Peking, fast att man hade två frilägen som Djukanovic kanske borde ha förvaltat lite bättre. Men på sikt, alltså pratar vi om 1-2 år, då tror jag att vi kommer sitta och prata om att ja, men Bayern tänkte rätt där, varför gjorde inte AIK så, varför gjorde inte Norrköping så. Alltså.
Jag hoppas du har rätt såklart, men samtidigt så tycker jag ändå Jansson har sagt att man kan kombinera föryngring med resultat, och så har han hela den här säsongen pekat på Arsenal till exempel. Mm. Så han har ändå kommunicerat till supporten att ja, men vi ska kunna kräva eller begära en topp 3-placering med tanke på vad vi lägger på truppen. Så att, jag tycker de har tydliga med att vi ska föryngra, men de har också sagt att det ska inte ske på bekostnad av resultat, och där vi är nu så är det helt uppenbart att det har gjort.
Jag tänker ju också på alltså den vad Jesper Jansson och liksom ledning och klubb kommunicerar och liksom strategi och övergripande plan. Det är ju en sak, men det är fortfarande, det ska liksom, alltså omklädningsrummet talar sitt tydliga språk, spelet talar sitt tydliga språk. Det är svårt att få liksom 11 man, om ens 11 man, än svårare att få 22 man att liksom hela tiden tänka process. Att hela tiden tänka på så här, det är inte nu vi ska vara bra, det är om 6 månader eller om 1 år. Det är då de ska komma, allting sånt. Alltså, hur mycket tålamod har man med det? Och då kombinera det med en tränare som har varit omskriven och omtalad för andra större uppdrag tidigare. Hur mycket tänker han på?
Och som var nära i filmen.
Ja, jag menar inte att Marti har huvudet någon annanstans. Alltså tvärtom. Jag menar bara att det finns distraktioner här och var för någon spelare. Alltså till exempel Majed blir ihopkopplad med liksom, okej, nu är 20 scouter här och kollar på dig. Mikkelsen får press på sig för att han kostade 20 miljoner och inte bevisat någonting. Adin Alic får press på sig för att han kommer tillbaka från en korsbandsskada och är den enda som visar upp något. Marti är liksom, alla har ju sina små bekymmer i vardagen eller på kort sikt. Ja, men då på lång sikt liksom, och komba det, och sen då har du Jesper Jansson som säger att vi ska ställa om, strategin kommer, men vi ska också prestera, och sen har du supportertryck på det. Jag vet inte om det, alla förstår, är riktigt redo.
Jag förstår ju att Marti också, alltså, nu vet inte jag om han är frustrerad, men jag tolkar honom i alla fall som aningen frustrerad.
Det tror jag.
Och jag kan absolut förstå att han är det, för att förra året så hade han ett visst spelarmaterial. Han är också nära att vinna titeln, och liksom Jesper Jansson och de kommunicerar utåt att nej, men vi föryngrar, men vi ska, som du är inne på Walter, vi ska inte kompromissa med resultaten. Och så står Marti där och bara, men hallå, varför ger ni mig ett juniorlag,
ja, men,
alltså, hur ska
men,
jag leverera resultat?
Men där får ju Marti ha med sig, han har ju varit missnöjd över vissa rekryteringar, men där kan ju, alltså inte ens han kan säga till Jansson och Hjelmberg att de inte har försökt, för att de var ju liksom sekunder ifrån att få Noah Persson, och sen så tvärvände han och liksom signade för Young Boys. Då får de ta Anton Kralj som Marti vill ha in. Då får han en spelare som han har haft förut. Samma sak på högerbacken. De satt ju inte där i januari och ville ha Strand. Det var ju liksom nummer 3-4 på listan. De ville ju ha honom från Bode Glimt. Wembanyama eller vad han heter. Men där var ju liksom norska klubben benhård och inte ville förhandla. Så att de har ju verkligen, alltså i ett första och andra läge så har de ju gått ut hårt och försökt liksom så här, vi vill ha in etablerade backar som ska stå för en viss standard. Sen som det såklart, det är ju tufft på sillen liksom. Alltså ibland så av olika skäl så kan man inte få nummer 1 och nummer 2 på listan. Och då får man jobba i ett annat läge. Nu kommer det ett nytt fönster.
Det ska bli jätteintressant.
Och då är det bara att ta ett omtag liksom.
Jag kan förstå att man tänker så. För de klubbarna du nämner som Bayern haft lite som så här förebilder kanske. Nordsjälland och Red Bull Salzburg. Det är ju en annan sak att göra det där. För det finns inget tryck utifrån. Det finns inga supportrar som vill ha resultat och som står och kräver liksom 3 poäng i matcherna och som buar i halvlek när det går åt helvete. Liksom. Vad skrattar du åt?
Jag har lite breaking news här i chatten. Det är någon som har skymtat Sabovic precis gått ut från ett körkortsprov. Så inte så glad ut.
Ja, ah, okej. Okay. Vi gissar boom då. Vi gissar boom. Synd. Bättre lycka nästa gång. Kanske du kan gräva på någon. Nu när det är dött på Sillyfronten innan kan du gräva lite. Nej, vad Bessard fick på körkortsprovet. Nej, men du förstår vad jag menar, Walter. Mm, ja. Man kan använda dem. Jag har haft en diskussion med 100 AIK som är så här, titta på Bodø Glimt och titta på Nordsjälland och titta på Red Bull Salzburg. Men det är en helt annan verklighet de jobbar i. De kan ta 10 år med pissresultat. Och sen det 11:e året så bara, kolla, nu fick vi träff. AIK, Bayern, Djurgården för all del, då kan inte göra det.
Jag tror i och för sig att i Bayern har man i varje fall kunnat det historiskt sett, för det har ju varit rätt tydligt liksom sen vi är uppe i Allsvenskan att supporternas förväntningar på laget har varit ganska lågt ställda. Men så att hade man från Janssons sida till exempel sagt att vi ska ställa om nu för yngre, det här kommer generera stora intäkter vilket kommer förbättra vårt resultat över tid och så att man hade sagt att det kanske blir en mellansäsong i år, då tror jag hade funnits större förståelse för att jag upplever ändå att förtroendet vart fram tills nu har ju varit väldigt högt för Jesper Jansson, det arbete han har gjort. Så att, men så problemet är väl att kommunikationen kanske har varit lite bristfällig. Sen apropå det där du sa om Marti är missnöjd, så tycker jag var rätt tydligt. Han intervjuades på officiella i veckan här och då så fick han ifrån, han berättade att han kom till Hammarby, han hade en bra situation i Ålborg, han kom till Hammarby mycket för projektet och för spelarna som var i truppen. Sen, så han tyckte det fanns liksom något intressant med det gänget och sen är han inne på att nu har alla de försvunnit så nu ska vi börja på ny kula ungefär så här. Så mellan raderna så tycker jag det är helt uppenbart att han är ju inte nöjd med det material som han fått i knät inför den här säsongen. Mm.
Rätt tydligt, ja. Vi ska prata mer om matchen mot Mjällby och vad Bayern behöver ändra på framåt. Men vi ska ringa en målvakt nu. Oskar Jansson.
En av två
målvakter som vi ska ringa i det här programmet. Hur i säsongen, strunta i förra säsongen, hur högt håller ni Oskar Jansson den här säsongen?
Väldigt högt. Tycker att det kommit in om man pratar när man... Fan, ska jag sitta och dra referenser till hur det är när man springer? Fan vet jag om det. Men andra,
det var länge sedan du gjorde det.
Ja, det kan man säga. Andra andningen. Han har kommit igen liksom någon form av liksom personlig revansch på, liksom för sig själv och för alla som har kritiserat honom. Han var ju väldigt, väldigt ifrågasatt, får man väl ändå säga, i Norrköpingskretsar. Och att det var inte alls samma Oskar Jansson som visar upp sig där, som hade varit liksom Örebros
årets målvakt.
Ja, precis, och varit liksom Örebros i princip enda trygga punkt under så många års tid. Men har verkligen steppat upp och tycker har en mycket bättre närvaro och pondus på ett annat sätt det här året och verkar vara på en bättre plats även mentalt och liksom ser inte ut att vara på helspänn hela tiden, utan det är liksom, det är naturlig pondus, lite avslappnad men ändå äger sitt straffområde. Så det, men det är som sagt, det är utifrån. Jag vet inte om han delar den bilden.
Har ju också 1,5 år kvar på kontraktet. Det var ju viss media som spekulerade i att det bara var 1/2 år kvar. Peking är väl en av de klubbarna som alltid, eller som alltid, men som ofta är så här hemliga med kontraktslängd. Är de inte det?
Ja...
Det är ju vissa klubbar som håller på så här. Vi har förlängt. Man bara, hur länge då? Det säger vi inte.
Jag har inte riktigt den. Jag vet inte. Jag har inte riktigt någon uppfattning där.
Ah, okay. Såg ni för övrigt Pekings nya tröja?
Ja.
Mm. Tycker ni om den då?
Två getingar.
Ja. Alltså, då är jag snäll. Har du sett den, Walter?
Nej, jag vet inte fan. Jag har ingen bild.
Vi kan kika på den. För er som tittar på oss på YouTube så ser ni ut så här.
Nej, det var ju en geting då.
Får väl lov att koncentrera.
Färgkombon 1+. Kopplingen till staden och prestationsvideo 5+.
Ja, det får väl lov att
säga. Det finns ändå någonting.
Men det var så jävla roligt.
Men det är ful när, som stryk.
Jag frågade ju Marcus Tapper, som ju är, som supportrar är, att om någon kommer och kritiserar ens klubb, då är det taggarna utåt. Då försvarar man nu upp med sköld och lans och hela paketet. Då frågade jag bara, varför ska ni göra en tredje tröja? Det är bara klubbarna som spelar i Europa som är tredje tröja, för att UEFA kräver att man har 3 olika matchtröjor. Och då luskade ju han i det här. Och så kom han till mig idag och så sa han, men vårt damlag spelar borta derby helg mot Linköping och de har liknande färger. Så därför var vi tvungna att ta fram en tredje tröja, för att annars blir matchen inställd. Och så gick in och kollade på Linköpings tröjor. De är alltså helt marinblå. Heltäckande marinblå tröjor. Pekings tröjor är vita. Men Tapper har alltså köpt lögnen om att de var tvungna att göra det här. Istället för att bara säga som det är. Det är en PR-kupp. Aha. Vi ville göra en skön video, en rolig grej. Tyckte jag var jävligt roligt i alla fall.
Ja, vi kan ju fråga Oskar vad han tycker om
det. Ja, det ska vi absolut göra. Undrar om målvakterna har fått en special eller om de bara får snurra på två. Tycker alltid lite synd om målvakterna när det kommer såna här specialtröjor och de bara får någon sån här... Ja, ah, du fick en gul.
Ta förra året borta tröja.
Alltså, verkligen. Vi får se ifall vi får svar. Nu så, Oskar Jansson, hur mår du?
Ja, bra tack. Själva då?
Vi mår toppen. Kul att se dig. Förra gången så fick du inte igång den där kameran.
Eller hur?
Mycket bättre nu.
Nej, nu har jag blivit mycket tech på 2-3 veckor. Där.
Härligt. Vi sitter och pratar om eran nya tredje tröja.
Mm.
Vad tycker du om den?
Cool va?
Ja,
jag gillar den starkt. Alltså, alltså just med alltså, färgkombinationen i sig är kanske ingen dunderhit så. Men när man ändå vet varför och bakgrunden och allting så tycker jag att jag tycker den är skitcool. Så ja, att, alltså. Den har fått till bra. Alltså.
Jag gillar ju att man gör liksom historiska kopplingar och att det finns en story exakt. I tröjan. Och det är väl det som gör att den blir... snygg, så det kan jag hålla med mig om. Men du, har du som målvakt också fått en specialtröja eller får du bara snurra på de två ni har?
Nej, vi har ju tre. Så ah, kanske, har använda tre. Tredje, ja, kanske får använda tredje tröjan, jag vet inte.
Ah, okay.
Men nej, men spårvagnströjan till utespelarna. Mm. Vi är ju udda som vi är målvakt, så vi får ingenting för det här. Liksom.
Kanske lika bra, tänker jag.
Kanske är så.
Mm.
Du, nej, men den var bra. Den var cool. Den var en cool lansering av den också, tycker jag.
Ja, videon var ball. Det håller jag faktiskt med om. Men du, ni jävlar vad ni tuffar på. Ni mår bra nu?
Ja, nej men absolut. Det var en bra vecka förra veckan med 7 av 9 möjliga. Så att, det känns ju naturligtvis jättebra.
Är det någonting speciellt ni har liksom gnuggat på för att liksom få till den här formen så här tidigt? Eller har det bara varit det gamla klassiska, tro på det vi gör?
Nej, men vi har inte gnuggat något speciellt i veckan så. Utan det är väl mer att vi har fått till en defensiv som är stabil och strukturerad och bra. Och ju mer vi får göra det och ju liksom... Ja, men så ödmjuka som jag varit i det genererar poäng. Och det kommer fortsätta generera poäng alltså, mer i år också. Men jag syns att det har gett oss grunden till att vinna matcherna sent. Inte speciellt mot Bayern, eller inte minst mot Bayern när vi gör 2 mål sista kvarten eller vad det är. Så att vår defensiv har gett oss möjligheten att vinna.
Våran gode vän Marcus Tapper som ju håller på ditt lag har ju berömt Anton Eriksson väldigt mycket, nyförvärv från förra sommaren. Du har ju varit med på hela hans resa. Hur viktig har hans ankomst till eran defensiv varit?
Nej, men han har ju kommit in och gjort det jättebra. Han hade ju en del erfarenhet från Allsvenskan sen innan och det hjälper ju. Sen så har ju allt varit ett steg upp på honom egentligen, att komma från Sundsvall till Norrköping. Så att, jag tyckte han gjorde en jättebra höst. Jag tyckte han hade en försäsong som var kanske naturligt lite svagare än vad avslutningen på hösten var. Men sen så nu har han lagt en växel till och varit jättebra och stabil under hela inledningen av Allsvenskan. Så det är jättekul att han fortsätter att ta steg.
Och känslan är också att hans kompanjon Marco Lund har fått sig ett jävla uppsving. Han var lite kritiserad förra säsongen men har spelat upp sig nu rejält ju.
Ja, men det är fascinerande det där med fotbollen, hur det kan svänga och hur åsikter utifrån också kan svänga.
Mm. Det är vi bra på här, om inte annat.
Ja, exakt. Ni är ju där. Men jag tror också med erfarenhet och med pannben så tar man sig ganska långt inom fotbollsvärlden som spelare. Och Marco är ju stabil och trygg som människa. Så att alla går ju igenom liksom bättre och sämre perioder i en karriär. Och på något sätt så blir ju er bild utifrån och det snacket som ni väljer att göra. Många hoppar ju ofta på det. Så att det har inte varit så dåligt som alla säger. Men nu är det ju så bra då som alla säger, skulle jag vilja säga. Men nej, han har varit jättebra båda två. Sen så Niklas Gunnarsson kommit in och gjort bra prestationer också när han har fått täcka upp. Så att alla de som har florerat mittbacksplatsen har ju gjort det jättebra.
Hur är Glenn i de situationerna då? Jag tänker... Alltså att ingjuta mod i laget och i individen uppenbarligen. Så jag tror att han har varit en ganska viktig faktor för en spelare som Marco.
Nej, men så är det ju. Och på på något sätt ibland så behöver någon som tror på en och ger en liten varm hand på axeln när man behöver det som mest. Så att, det är väl klart att det har gett Marco mycket naturligtvis, men han vet att han är bra liksom. Duvungen från Danmark. Han har haft en fin karriär i Superligan, så att ibland behöver du bara rätt personer vid rätt tid för att få tillbaka lite självförtroende och lite bra prestationer. Så att, egentligen är väl Marco som ska svara på den, men vi visste hur bra han var redan innan. Så att det var mer att Glenn har väl fått ut det igen då och gett honom lite trygghet så.
Hur imponerad är du annars över de här unga danskarna som har kommit in och knappt hunnit spela seniorfotboll överhuvudtaget? Då tänker jag på Baggesen och Lind som enligt mig i alla fall kommit in och sett självklara ut. Är du förvånad över hur bra de har varit trots sin unga ålder och väldigt ringa erfarenhet av seniorspel?
Alltså, jag hade ju inga som helst förväntningar på dem egentligen. Jag visste ju inte vilka det var överhuvudtaget när de kom hit, så att ibland går det fort, ibland tar det lite längre tid. Jag tycker att egentligen är väl Baggesen den som har imponerat mest, för han har inte spelat någon seniorfotboll alls. Han har kommit in och sett ganska så självklar ut redan från början. Redan från lägret i Spanien tyckte jag att han såg stabil och bra ut. Så att, det intressanta framåt tycker jag är att se om de kan hålla den nivån. För att komma in och prestera, det såg man direkt att det kommer de kunna göra. Men nyckeln för alla unga spelare och för dem också blir att hitta kontinuitet i det. Jag är imponerad över att de alltid liksom ger allt i defensiven. Viktor som ytter, det är inte självklart längre de unga spelarna som kommer upp att man har den defensiva spelförståelsen, men det är imponerat på mig. Sen så framåt så kan det hända otroligt mycket mer saker, det är jag ganska säker på, men jättebra gjort och det ska bli kul att följa dem framåt.
Du, den här serien då, den är ju som den är. Man brukar alltid prata om lätta scheman och svåra scheman och allt vad det är. Men det brukar sällan stämma med det man säger och sådär. Men ni har ju ändå ett spelschema nu som ändå talar för att ni kan hänga på ganska bra där uppe i toppen nu de kommande matcherna. Hur känner du själv liksom, nu när vi är nästan en tredjedel in i säsongen här snart? Har vi liksom reviderat mål eller hur är tankarna där?
Nej, absolut inte skulle jag säga. Men det viktiga för oss fortsatt framåt är ju att vi fortsätter träna på det sättet som vi har gjort. För att träna ju 500-600% mer än vad du spelar. Så kan vi behålla bra fokus på träningarna så kommer det generera bra matcher. Sen så jag hatar det där med lätt och svårt spelschema, för ibland så, det som du säger, det stämmer inte alls. Och varje match lever sitt liv och varje match blir... titta på när vi mötte Göteborg så krigar de för sitt liv även fast de låg sist då. Och nu ska vi möta Varberg som krigar för sitt liv nere på, där på västkusten. Så att det finns liksom inga lätta matcher. Du kan inte räkna in några 3 poängar. Men vi åker dit med en bra känsla och en tro på det vi gör. Och det gör det på något sätt lättare att vinna matcher. Så att, vi kommer ju vara mer svårslagna nu än vad vi kanske var när vi började Allsvenskan. Och det är väl någonstans en tro på att vi kommer kunna vinna fler matcher. Men lätta och svåra matcher, den
steker vi. Den steker vi. Vad har du börjat höra från Kurva Nordahl att din ramsa har börjat etableras nu?
Mm, det är roligt.
Eller hur? Den är inte
det är
så
tappersrampa, det är inte min rampa.
Nej, men den är ju till dig.
Ja, det är det. Ja, det är roligt. Nej, men kurvan har varit fantastisk egentligen hela tiden och den fortsätter att växa, så det är skitroligt. Det är ju det ska vi dra nytta av, för att det ger oss mycket energi och det är svårt att komma till parken och spela när den är full. Det ska man inte underskatta.
Hur mycket gillar du själv den synken som du har hittat? Du är ofta snabbast fram till megafonen och drar igång när ni har firat.
Jag är nog långsammat fram efter matcherna, men ja, jag gillar megafonen såklart. Det är, för mig är det viktigt att ha en bra relation med dem. Det på något sätt är det så man bevisar hur mycket de ger oss. Att, allt man ger tillbaka tycker jag är superviktigt att göra. Och det ser ut som att de uppskattar det och jag uppskattar dem, så det är väl en fin kombo.
Hur tänker du där då? Kör du samma ramsa varje gång eller har du ett par du snurrar på?
Nej, nu jag börjar snurra mer och mer. I början var man så här, kan man kanske jättemånga, men nu kan jag väl så på sätt alla. Så att, lite den som passar för dagen och sen så kanske inte samma två matcher i rad, men det kommer ganska instinktivt sånt där.
Hur nära är du? Alltså, håller ni nollan i nästa hemmamatch? Säg att ni håller nollan nu mot Varberg och så håller ni nollan hemma mot Elfsborg. Då har ni fyra raka nollor. Är det inte läge då att du dammar av din egen ramsa?
Nej.
Nej,
nej, det kommer jag aldrig. Nej, det gör jag inte. Det blir lite... Nej, det skulle jag inte göra. Okay. Jag drar gärna igång Tottes ramsa. Och förra året drog jag igång Levis ramsa någon gång. Sådär. Men nej, jag skulle aldrig dra igång min egen. Det skulle vara svårt att göra.
Men du skulle kanske kunna...
om man vinner SM-guld och är riktigt på kanelen, då kanske man gör det. Men annars tror jag inte att det händer.
Du kanske kan knacka till Totte i sidan och be han dra igång din ramsa ifall du håller fyra raka nollor.
Nej. Men jag kommer aldrig be. Jag kommer aldrig be om det. Jag kommer aldrig liksom, vad ska man säga, tro att det ska hända. Utan jag njuter mer av när det blir så blir det. Och då, det uppskattar jag. Men jag kommer aldrig kräva det på något sätt.
Okej. Vi får väl se. Vi får väl hoppas på ett SM-guld då, helt enkelt. Och en rejäl fest.
Ja, exakt. Ja.
Då kan du då göra det. Okay.
Ja, då kan jag
vara. Fan vad bra. Du, lycka till mot Varberg då.
Ja, tack så mycket.
Vi hörs.
Ha det fint. Samma. Ciao.
Revival får vi säga ändå. Ja. Alltså, verkligen.
Verkligen.
Tycker att han är toppklass just nu. Friedrich lever ju fortsatt lite på förra årets meriter.
Ja.
Men jag tycker typ Oskar Jansson har varit bäst i år.
Nej, jag tycker han har varit stabil också. Han är lugn och... har ju stått för flera fina räddningar. Så att, det är såklart, det är viktigt också när Pekings liksom, nya backlinje ska sätta sig också. Att keepern är förtroendeingivande. Och det har han varit. Så här, det är en jättebra enhet just nu. Både försvaret och målvakten.
Och jag menar matchen mot Bayern, den står ju verkligen och väger. Men han kliver ju fram ett par gånger och visar att liksom, här är det stängt.
Ja, verkligen. Han gör en jättefin räddning på Jukanovic friläge där. Och det är ju intressant att höra att de, även tränaren var väl inne på det efter match, att de har verkligen lagt fokus, känns som, på just försvarsspelet. För att i match mot Bayern exempelvis, det är helt sjukt. De har ju två skott på mål och gör mål på båda. För att Tottenham är klass, men de hade ju inte mycket till eget anfallsspel i den här matchen. Men defensiven såg ju jättebra ut. Samtidigt var ju Bayern helt impotenta också. Men det var inte
en jätterolig match att titta på.
Nej, fy fan.
Bayern hade bollen men såg inte ut att veta vad fan de skulle göra utav den. Och Peking... bara låg där.
Ja, de var bekväma med det. Men jag tror på sikt för Peking, alltså, jag håller inte dem som något topplag just med tanke på att det ser ut till exempel så där på hemmaplan.
Och att Arnor kommer dra.
Mm, alltså. Ja, visst. Men just alltså, jag tror att de behöver ju få till lite mer skruv på anfallsspelet om de ska vara med i toppen på allvar och utmana.
Det håller jag med om. Men du, jag beskrev ju Bayerns liksom matchplan mot Peking. Det var ju säkert inte matchplanen, men det var så det såg ut. Det såg ju ta mig fan likadant ut mot Mjällby.
Mm.
Mycket boll, men kan inte minnas några... liksom, nu såg inte jag matchen med 100% fokus, men kan inte minnas att det var så här, oj, nu ringer det när som helst, för nu står chanserna som spön i backen.
Nej, visst.
Vad händer?
Det är genomgående, hela året har det varit så att alltså, vi skapar alldeles för lite målchanser, och tittar man på de här liksom, XG-tabellen och så är väl Bayern i botten i allsvenskan.
Han är typ sist.
Ja,
alltså, det är helt otroligt.
Ja, nej, visst. Nej, det, i den här matchen, alltså, förra matchen mot Norrköping, där då spelar man ju Strand och Hammar för att liksom stänga ner Sigurdsson. Och i den här matchen så hade man ju då hoppats på något lite mer offensivare. Men nu spelar vi fyra mittbackar i backlinjen. På grund av, som jag har varit in på tidigare, liksom bristen på vettiga ytterbackar. Nu i den här matchen så är de skadade också. Men det är ju det, jag var inne på det efter AIK, att där tycker jag att Jansson har gjort ett alldeles för dåligt jobb, att man inte såg till, med tanke på den framförhåll man kunde ha, att vi behöver bättre ytterbackar för vårt anfallsspel. Och utan bra ytterbackar så ser det ju väldigt stabbigt ut. Så Pinas gör en jättedålig säsong så här långt. Han passar verkligen inte, tycker jag, som ytterback. Och Adjei är ju absolut ingen ytterback. Så det bidrar väl. Men sen är det ju... alltså de har ju inte hittat några relationer där framme. Det har ju ändrats varje match i topptrio. Och det går långsamt. Det är stillastående.
Han har ju stekt Montader också helt. Alltså, som fick jättemycket...
Men där har han varit inne på i och för sig. Alltså, han säger väl att han flög fram under kuppen. Och han skulle nog ha spelat mycket mer. Men sen så fick han en olycklig känning. Och sen var han sjuk också. Så han kom lite ur tempo. Så det har nog med det att göra. Men absolut, han har ju liksom försvunnit ut. Och Mikkelsen måste man väl någonstans försöka spela in. Den här matchen tycker jag att han var helt okej. Okay. Det var väl en
typ hans bästa match.
Ja, exakt.
Och då var det ändå långt ifrån liksom förväntansbilden.
Ja, om man jämför väl liksom med typ Larsen eller någon i Häcken. Alltså, om man jämför liksom hur bra man kan se ut och de pengar som vi lagt på Mikkelsen så liksom ser man ju ingenting av de 15-20 miljoner som han kostar. Och sen Jukanovic tycker jag har varit kanske vår bästa spelare förutom Kurtulus så här långt under säsongen. Nu får han spela nia, där passar han inte alls lika bra tycker jag som när han spelar på kanten. Så att, det var bedrövligt får man säga.
Men är du orolig över framtiden? För att jag menar så här, i AIK-led just nu, AIK är ju poängmässigt i en värre kris. Men är det någonting man tröstar sig med i AIK-led så är det ju just det som jag egentligen hatar att stirra mig blind på. Och jag ska inte stirra mig blind på det, men jag vill ändå någonstans rädda mig med att det här med XG och sånt, det brukar jämna ut sig. Att så här, prestationer över tid brukar ge resultat. Och där ligger AIK 5-7 i liksom expected points, expected goals och liksom spelmässiga insatser.
Titta på er bortamatch mot Mjällby så är den mycket bättre än Bayern hemma mot Mjällby.
Alltså spela om Mjällby-matchen och AIK vinner ju den 8 gånger. Spela om Sirius-matchen och det är samma sak. AIK just nu, det är ett lag utan självförtroende och utan form på offensiva spelare. Medan i Bayern så är min känsla snarare att så här, Martin letar och letar men det hittas liksom inte rätt någonstans. Och kolla, det är samma sak igår när man såg den här XG-tabellen över fasta situationer. Där Bayern var överlägset bäst förra säsongen. Där är man näst sist i år. Alltså det är verkligen, det är som att man har vänt upp och ner på ett lag.
Nej, jag håller med. Jag säger inte emot. Utan det är väldigt svårt att hitta några ljusglimtar i Hammarby. För att alltså resultaten, det är en sak. Men med tanke på schemat så här, då tror jag ändå folk hade köpt. Det är, liksom, det är svårt att acceptera 4 förluster av 4 möjliga. Men det är ju framförallt det som oroar i prestationen. Och det är ju, jag har väldigt svårt att se hur det här laget ska lyfta. Så som prestationerna ser ut. Det finns liksom inga indikationer på det. Och jag har väldigt svårt att sätta finger på det. Jag tror ytterbacken är en väldigt stor bidragande orsak. De behövs mycket mer i anfallsspelet. Men typ, till exempel position nummer 9 där jag snackat om Jeremejeff, om han eventuellt skulle komma i sommar och så här. Jag menar, vi spelar ju aldrig in bollen i de lägena. Så att,
nej, det är samma grej där. Bayern har typ minst antal avslut i liksom golden zone.
Exakt, vi är aldrig där. Så att,
där tyckte jag
vad skulle Jeremejeff göra där inne?
Nej, och sen det där som du säger om liksom ytterbacka, då blir ju liksom den här att man inte förlängde med Sandberg blir ju bara ännu mer konstigt tycker jag. Att, liksom, att man gav ett lägre kontraktsförslag än
om man ändå landar i Strand som är en sämre spelare verkligen. Så är det jättekonstigt.
Simon vill ju stanna liksom. Så att,
och dessutom köpa loss Simon Strand. Alltså bara det är ju så här, vilket mörker. Alltså. Okej att komma som bossman även om jag inte gillar det. Men alltså, jag hade inte velat ha honom som bossman heller. Men alltså,
bara hade han grejen. Kommit som bossman om Sandberg hade varit kvar, då hade det varit en rimlig lösning. Alltså, Sandberg har sina skadebekymmer. Här har vi en okej backup som kan serien. Men nu är det så här, Strand, du ska vara in och vara startgubbe. I detta Bayern. Vi köper loss dig för du ska in i elvan.
Ja, vilket mörker. nej, jag vet inte. Det blåser rätt snålt kring Bayern just nu. Alltså folk är ju vansinniga på Jesper Jansson för den trupp som Marti har fått jobba med. Och folk är också vansinniga på Marti för hur det ser ut. Man tycker att man ska kunna få ut mer av det här laget. Och jag vet inte. Det börjar nog... Jag tror inte... Klubbledningen vill ju inte, utan de vill ge det tid eftersom man har liksom gjort den här som varit inne på truppförändringen och sådär. Men snart så börjar det nog bli omöjligt att behålla Marti, för jag tror det är nog han som ryker i sånt fall. Det blir så att han får ett ansvar för det.
Men en annan grej som folk är inne på, du är inne på taktiska grejer här nu med ytterbackar och liksom spelmönster och sådär. En grej jag har snappat upp ifrån liksom sociala Bayern-medier, vilket kanske inte alltid är den källan man ska gå till när man letar information. Men många upplever jag i alla fall inne på att så här saknas ledarfigurer. Många är inne på att de tycker Nahir Besara viker ner sig och att förra året fanns det. Ja, men Gurra Ludvigsson, säga vad man vill om Darjan, men det var kaptens bindel på armen och varit länge i klubben och sådär. Upplever du att det finns ett sånt problem också? Att det är ingen som riktigt tar tag i det?
Ja, jag vet inte. Alltså, när allt ser skit ut, då är klart man kan tycka att så här, varför tar inte någon tag i det? Men jag tror inte det där problemet ligger, att det saknas ledare. Jag tycker Kurtulus, även om han är ung, så är han en naturlig ledare med pondus. Nahi ska ju vara det, han var väl det förra året liksom. Men han ser också mycket sämre ut, men där han har ju också varit sjuk och nu läser jag någon bakterie i blodet som jag antar att han fått från mattan på Tele2 och så här. Så att, Det har liksom varit lite knackigt liksom hos många spelare. Mickelsen också som liksom stjärnförvärvet och han skadar sig direkt i kuppen och så där. Det har varit lite för mycket sånt Majed som var inne på.
Som inte heller var fit från början.
Liksom. Nej, exakt. Han är väl fortfarande
även om
inte...
det var lite planerat. Man visste ju vad man värvade där. Liksom. Man kommer från korsband.
Men det går ju naturligtvis inte att skylla på det. Alltså, det ska ju se så mycket bättre ut. Och Tecke som såg hur bra ut som helst när han kom. Han blir bara sämre och sämre. Alltså, det känns genomgående bland alla spelarna. Att liksom, det är väldigt få som har tagit steg. Den enda är väl typ Jukanovic. Och jag tycker som sagt, Kurtulus tycker jag har gjort det bra. Men vi har ju samtidigt släppt in väldigt mycket mål. Och det är klart att där har Kurtulus också ett ansvar.
Vad gör du utav situationen som sägs ha utspelats på slutsignal? När en stora delar utav Tele2 Arena buar och många upplever att Kurtulus har gått och hånlett åt publiken. Det verkar ha blivit en liten storm i ett relativt stort vattenglas beroende på hur man ser det.
Ja, nej, jag såg inte det själv så att jag vet inte vad som är sant, men jag tycker det är svårt att jag vet inte, jag har sett de som skrivit det där och är upprörda och att han gick och hånlog och det är ju naturligtvis oacceptabelt. Sen om det är så eller om det uppfattas så från läktaren, jag vet inte. Men att det buas ut, det förstår jag ju till 100%. Alltså det är ju alldeles för dåligt resultaten och prestationerna.
Anel Kurtulus, spelar han klart säsongen i Bayern?
Nej, det tror inte jag.
Jag tror han drar i sommar då.
Ja, jag tror att han blir såld i sommar. Jag tror att det var därför man förlängde som en del av den här... Alltså
förlängning med någon klausul liksom.
Ja, eventuellt. Eller att Hammarby får ett lite bättre utgångsläge i en förhandling också med ett pris och sådär. Att man har lite mer att ta... Lite mer kött på bena som säljande klubb. Så att jag tror väl att de dyker upp någonting riktigt bra där Hammarby är nöjda typ 40 eller någonting. Och Kurtulus känner att det här är ett steg då jag tror att han är borta.
För det var ju någonting som kändes, jag ska inte säga fishy, men mitt ordförråd är begränsat just nu för jag äter alldeles för lite om dagarna. Men det kändes liksom märklig tidpunkt i den förlängningen i och med att så här, han kom till Bayern, spelade ett halvår, han kritade väl 3 år när han kom. Och men, så förlänger man det efter bara ett halvår med 2,5 år kvar. Men han är ordinarie och precis liksom nosar på landslag.
Men vi har ju snackat om det tidigare. Att Jansson gillar ju de där förlängningarna. Att han kom in till Bayern och så kanske han hade, jag vet inte, 80 000 i månaden. Och sen så märker man att gud, du är ju fan bärande. Du spelar varenda match. Du är en av våra bästa spelare. Då ska du ha bättre lön. Och sen så lägger man på något år på kontraktet. Det har han gjort tidigare med andra spelare. Så jag tolkar det som en sån förlängning.
Men det känns ju som att Kurtulus, hade jag varit Kurtulus-agent, då hade jag sagt liksom... Chilla, du har ditt 2,5 år. Är du så här bra, då säljer vi.
Jo, men han kommer ju ändå bli såld. Då får Bayern mer under tiden för han högre lön. Han kommer ju inte liksom vänta de där 2,5 åren till han blir bossman innan han går.
Nej. Men jag tror att så här, han får nog också löftet att så här, du får den här lönen och så stannar du i 1 år snarare än att dra i det här sommarfönstret eller i vinterfönstret. Kan vi bygga lite runt dig här i 1,5 år till. Och vi kommer få mer av dig när vi säljer det. Liksom.
Ja. Ja, det är möjligt. Ja, apropå spelschemat tycker jag är en lite intressant diskussion det där. Jag vet inte om du vet det, Annel, liksom, men jag förutsätter när man sätter spelschemat så kan man ju liksom inte på förhand bestämma att det här är topplagen. Så därför ska inget lag liksom få ett svårt schema versus det här bottenlagen. Men samtidigt så tar man ju hänsyn till en sån sak som att man inte lägger derby första omgången och såna här saker och Europaspel och så. Men jag vet inte om du vet, resonerar man i termer överhuvudtaget liksom, om det ska vara någon får titta på förra årets tabell och göra något snitt utifrån det. För att det jag menar, jag framstår som största loser någonsin som säger att det är orättvist schema här. Men det innebär ju de facto att det kan ju vara som en tränare ryker på grund av att det är så liksom, tufft schema.
Ah, ja.
Men som sagt, jag fattar, det går inte att bestämma innan att det här är ett tufft schema. Det beror på hur de andra lagen presterar. Men det blir ju liksom, det kan ju verkligen få konsekvenser.
Ja, nej, jag vet faktiskt inte exakt hur det funkar. Jag tror att det jag vet är att SEF sitter med sändande bolag och liksom dividerar hur man ska få ihop det här.
Och det är nog snarare om matchtider.
Ja, matchtider, ja, och sen får man väl kanske något önskemål från klubbarna beroende på om de vet så här, då kvalar vi till Europa, då kan vi flytta den omgången. Men jag vet inte exakt i detalj hur det funkar, jag är ledsen.
Men jag håller med dig om det där, att det blir en märklig situation för att stå på... Som Bayern gör, att torska de borta matcherna man gör, det blir ju en jävla stress nu då, 3 torsk på 5 matcher. Å andra sidan, det är Häcken, Malmö, AIK på bortaplan. Alltså,
ja, för ser man historiskt sett, de senaste typ 4-5 åren så har Bayern haft exakt samma resultat typ som vi haft i år. Vi har alltid förlorat de där borta matcherna. Men hade det skett till liksom omgång 5, 10, 15, 20, då är det ingen som hade reagerat på det här sättet. Nu blir det så jävla uppenbart att vi står på 6 pinnar efter 6 omgångar då, nu har vi ytterligare en, men Men, och det kan ju verkligen få konsekvens då att man då är en tränare. Men jag fattar, så går ju liksom inte att göra något åt det. Man kan ju inte bestämma vilka ska vara svåra matcher. Men sen också att ha fyra borta matcher de första sex. Det är inte optimalt heller.
Nej, exakt. Det är märklig.
Sen vänder man på det i höst. Vad är det? De nio sista matcherna så har Bayern sju hemma.
Exakt, men då är tränaren borta.
Och då är tränaren borta. Men, ja, alltså, men alltså, hur man än bränder och vrider.
Starten liksom på säsongen är ju extremt kritisk. För resten av säsongen går mer kritisk än sommaren och hösten skulle jag säga. För att det sätter någonstans ett, ja, men ett självförtroende och inom laget och också från supporterhåll. En tro eller en press eller ett lugn eller en stress eller vad det nu kan vara. Så därför så håller jag ju med om att så här, man hade velat veta hur resonerar man när man lägger ett spelschema. För att man kan verkligen sätta, liksom från förbundshåll kan man verkligen sätta vissa lag i skiten. Genom att så här, som Bayern har fått i år, eller som Bayern fick förra året. För det är natt och dag. Förra året inledde ni med liksom, vilka är tippade plats 16-10? De får Bayern möta de första sju matcherna. Varsågoda. Och sen blir det tufft.
Ja, precis. Och i Bayerns fall så kan man ju liksom, vi ska ju kunna kräva att vi ska kunna vara med och konkurrera som ett topplag. Men jag tänker ge vårt schema till typ Degerfors eller någonting. Så här, varsågoda, liksom alla topplag inom citattecken då på bortaplan i början. Det är en tuff start för alla lag. Liksom.
Ja, ja. Definitivt.
Men det sista Hammarby vill ha här, det är väl fan en, liksom, en tränarkarusell till efter liksom Milos och Billborn på ganska så här, kort tid. Och så. Så
att, alltså, nej, jag tror ju inte heller att, alltså, Jansson vill naturligtvis inte det, men till slut så visar erfarenhet, vet man ju att liksom, trycket blir för stort. Framförallt handlar det inte om resultatet utan det är prestationerna. Det är det tror jag som orolar. De som bestämmer i klubben liksom, hade det sett bra ut men det är stolpe ut, ja, då kan man köpa det, men nu ser det ju både skit ut och det blir skitresultat.
Ja, det är krock där liksom, när sportsligt ansvariga jobbar med strategi och projekt och så sitter det liksom så här, folk i styrelsen som har det som ett deltidsjobb eller liksom, i vissa fall till och med jobbar ideellt, ska liksom ta de här tunga besluten. Det blir ju, ja.
Det är så svensk fotboll funkar. Hörrni, vi ska ringa till fan den som är mannen på alla släppa just nu. Filip Sidklev. Väggen på Grimsta.
Ja, däremot, min fråga handlar inte om det sportsliga utan det är bara det här ryktet. Jag måste kolla direkt. Ska vi börja där?
Vi får kolla direkt. Vi kan väl inleda med att hälsa Filip välkommen till Tuttosvenskan.
Hej Filip, välkommen till Tuttosvenskan.
Tjena grabbar, tack så mycket.
Hur mår du?
Det är bra. Solen skiner. Fyra matcher utan förlust. Så då var det ganska bra.
Inte bara fyra matcher utan förlust utan också fyra raka nollor. Det är ju otroliga siffror.
Ja men det är superkul såklart. Det var inte riktigt så man tänkte att det skulle gå när man fick göra det ut. Men ja, det är såklart superkul. Men det är all cred åt laget också. Det är jäkligt, alltså steppat upp något ordentligt från våra tre första inledande på försvarsfronten och suttit det. Ja.
Josip har nåtts av ett rykte här. Vem var det som gav oss det här ryktet?
Vi jobbar ju med källskydd i Sverige.
Just det. Jag tror det var en livesändning som
Det outades. Kan vara någon i chatten, jag vet inte. Men jag vill inte vara den som outar.
Okej, kör.
Det går rykten, Filip, om att du har någon form av Djurgårdsbild som bakgrund på din skoldator. Är det sant eller är det lögn?
Nej, det här är lögn skulle jag säga. För tillfället är det i alla fall.
Oj, för tillfället!
Jaha, men det betyder alltså välkommen till Djurgårdens IF, Filip.
Nej, men har du nåtts av det här ryktet och därmed gått in och ändrat bakgrundsbild kanske?
Nej, bakgrundsbilden den är just nu är en katt som sitter på en stol och så har det varit nu ett tag.
Ah, okej. Okay. Chatten, det är våran chatt som ljuger för oss hela tiden. Men du, hur går det annars att kombinera? Liksom? Du är allsvenskans mest omtalade målvakt just nu. Radar upp nollor, men kombinera detta med gymnasiet. Måste vara en jävla vardag.
Ja, nu är det rätt mycket med skola och sådär och hålla koll på alltihopa. Det blir också att man, nu när man tränar så mycket och sen som man får spela, då blir det ju mer kritiskt, då kan man inte missa träningarna för ett prov eller något sånt där. Alltså då får man ju kombinera det och samtala med lärarna. Men jag har många mina lärare som sitter och kollar på mina matcher också. Så de har lite koll på det och går och har lite mer förståelse för det. Så.
Men är det svårt att inte sväva iväg och bara tänka nu är jag fotbollsproffs. Nu kommer sommarfönster och vinterfönster och jag vaktar målet i Allsvenskan och är 18 år. Är det lätt att liksom fokusera på skolan?
det är klart. Alltså det är svälla väg gör jag väl inte, men det känns väl som att skolan sätter lite annat perspektiv när man liksom, det är det här jag tränat för väldigt länge och sådär. Och sen så nu så inträffar det och då blir det så här att skolan sätts lite mer sekundär kan man väl säga. Det blir mer att man vill hellre fokusera på förberedelser inför matcherna än att sitta och plugga hemma. Men ja, man får väl ta de chanserna man får och sitta och plugga. Men det är klart, det missas ju en hel del jämfört med vad det var förra året.
Just när du nämnde skolan, Filip, jag tänker BP är ju en verksamhet och en klubb eller förening eller vad man nu vill kalla det, som har liksom väldigt tydlig erfarenhet av just folk eller spelare som är väldigt, väldigt duktiga både i skolan men också i fotbollen. Att det finns en historik av att jobba med de här frågorna aktivt. Har du märkt av det på något sätt eller tror du hade det varit annorlunda för dig att försöka liksom komma så här lite halv från ingenstans i någon annan klubb i Allsvenskan än just i BP?
Ja, alltså BP har ju, jag går ju i skolan, jag bor ju på Lidingö men jag går i skolan på Bra gymnasium som har ett samarbete med klubben. Ja, men det blir så att alltså BP är en, som du säger, BP är lite känd för att det är fotbollsfabriken, det pumpar fram talanger, men liksom, för mig har det också varit att jag vill kunna och hålla en nivå i skolan som jag ändå är van vid, som ligger på en ganska hög nivå. Och det är klart, det förenklas ju när man spelar i BP och går Bra gymnasium som har ett alltså nära samarbete och alla möten jag varit på med klubben. Så har det varit mycket fokus, eller inte mycket fokus, men liksom, skolan är något som vi som B-klubben vill att jag ska liksom upprätthålla. Alltså hålla en godkänd standard ändå i skolan, vilket jag försöker göra också.
Tar du studenten i sommar?
Nej, jag har ett år kvar. Jag går i tvåan.
Okej, men hur ställer du dig till? Jag menar, alltså, givet att du har fyra raka nollor och gör det fantastiskt bra. Man vet ju aldrig hur en sommar ser ut, så att säga. Men om du får ett erbjudande i sommar... Hur
eller i vinter.
Ja, eller i vinter, exakt. Precis. Hur tänker du då?
Nej, alltså just nu så vet jag inte. Alltså, om man sätter det i perspektiv så är det inte så många... Om man kollar på hur målvaktssituationen ser ut i Europa så är det inte många 18-åringar som får chansen att spela i högsta ligan på seniornivå. Då är det alltså, många klubbar väljer mer målvakter med erfarenhet. Så sett till det så finns det nog inget annat läge just nu i Europa som jag... Alltså Sverige eller Europa för den delen som jag ser där jag kan få samma förutsättningar att utvecklas. Att vi kan få spela förhoppningsvis då kontinuerligt med ett allsvenskt lag eller på den liknande nivån. Så just nu så jag vill ju bara fokusera på att samla på min erfarenhet och utveckla så mycket som möjligt. Så det där tar jag lite mer sekundärt. Liksom fotbollen, jag vill liksom kunna prestera så bra som möjligt på plan och det som kommer, det kommer.
Hur tänker du annars då? För att det är ju väldigt populärt nu för tiden att unga spelare redan från tidiga tonår liksom har en karriärsplanering i samband med föräldrar och rådgivare och sådär. Du hade ju nyss 3 stycken lagkamrater som ingen av dem hade lämnat tonåren, va? Innan de valde att fortsätta sin karriär i samma stad men i en annan klubb i Djurgården. Då pratar vi bröderna Bergvall och Wilmer Odefalk. Finns det i din planering att ta nästa steg inom Sverige innan du går vidare ut i Europa? Eller hur tänker du kring, eller har du tänkt någonting kring de frågorna?
Nej, egentligen inte. Alltså jag känner ju både Theo, Lucas och Wilmer är ganska bra. Vi spelade tillsammans i några år. Och de är allihopa jätteduktiga fotbollsspelare. Men det, liksom, just nu så känner jag att det kommer tillbaka lite till det jag sa innan, det där med hur målvaktssituationen ser ut i Sverige. Så det är inte många målvakter som får chansen i min tidiga ålder. Och i de andra Stockholmsklubbarna, eller i Djurgården och i Bayern så finns det Dovin och i Djurgården så finns det Andreas som jag också känner väldigt bra och Jakob. Så det är, liksom, det är inte brist på dåliga talanger, unga talanger i de andra klubbarna heller. Så just nu så ja, jag är väldigt nöjd med det jag är just nu och jag har inte riktigt tänkt på alltså något vidare så.
Sen har du ju också en bra mentor i Oskar Linnér som också slog igenom när han var ung men lämnade för utlandet och där kan man ju se också att karriären inte bara är en dans på rosor med tanke på hur det gick för honom ute i Europa. Hur mycket liksom lär du dig utav Oskar Linnér?
Nej men Oskar är en grym kille. Jag lär känna honom ganska bra under de senaste månaderna. Han drog på sin skada den första veckan i januari och då fick jag spela mycket under försäsongen. Och nu när chansen kom här mot Mjällby för några veckor sedan så pratade jag mycket med honom och han sa liksom att det blir enklare också eftersom att jag hade några matcher på nacken innan jag klev in där i allsvenska debuten. Men då pratade vi om att alltså det är mycket liksom runt omkring och sådär, och mer inför matcher och så, men när man väl kommer ut på planen så försöker man bara koppla bort det, och jag tycker jag gjort det ganska bra i att kunna koppla bort alltså allt runt omkring och själva grejen att spela allsvensk fotboll, är att koppla bort och bara fokusera på att ja, det är en match och jag har spelat tusen andra, så det är bara att fortsätta så.
Du, även om du resonerar väldigt klokt och redan nu trots 18 år ung redan låter som ett fotbollsproff, så måste det ju finnas drömmar där bakom också. Har vi någon drömliga eller något drömlag ute i Europa du gärna hade spelat i?
Ja, det finns ju massor. Man har ju kollat på Premier League som man var liten och sådär, men det är någonting, jag pratar ganska bra tyska. Min morfar bodde i Tyskland och jag pluggade tyska sedan fyran, så jag hade hållit mig bättre i Bundesliga kanske.
Snälla, kom till Hertha Berlin, mannen. Rädda det som räddas kan. Fy fan, vilket kaos.
Men det blir inte ens Schweiz i Bundesliga. De håller på att konka. Och
nej, han ska ju ta studenten först. Sen kan vi ju skaffa
sen, honom. Sen ja, okay. De studsar tillbaka ja, och sen Hertha Berlin. Berlin toppstad att bo i också. Det är inte helt dumt.
Ja, verkligen. Men så de håller ju på att kan ge nu till fjärde divisionen. Vad är det som har skett där? Alltså?
Ja, det är lite... finansiella problem och lite annat stök och krack. Men tänk inte på det. Det är 4 år kvar innan du blir aktuell för vad heter det, eventuell Tysklands flytt till Hertha Berlin. Om 2 år är du säkert aktuell för topp 5 Bundesliga om du fortsätter i den här takten.
Ja,
Hertha Berlin i fjärde divisionen. Det kan ju fan gå till nästa vecka.
Jag röstar för Kaiserslautern. De är fin målvaktstradition med svenska målvakter. Med Ronny Hörström.
Ja, den är inte dum. Den är inte helt dum. Du är som BP-spelare och från Stockholm som vi hör att du är. Så är det ju väldigt ovanligt att man har BP som klubben i sitt hjärta. Klubben man hejar på. Finns det ett supporterskap i Filip Sidklev i något av lagen i Stockholm?
Så min gamla, när jag var yngre och spelade IFK Lidingö, så hade jag min gamla tränare som var gammal Djurgårds ikon, ja, om man ska kalla det, Marcus Karlsson. Därmed så blev det några Djurgårdsmatcher när jag var yngre, så det, om det är något klubblag i Stockholm alltså utöver BP då, alltså jag har inte varit så insatt i yngre i att liksom heja på något speciellt lag, varken i Europa eller i Sverige, men ja, det är väl mest Djurgården jag associerat med när jag var yngre, men nu är det full fart framåt på BP.
Jag trillar inte av stolen av förvåning. Du är ju också Lidingö grabb liksom, så det hör ju någonstans till att det är Djurgården som kanske är första prio där.
Ja, det är väl en stereotyp skulle jag säga. Men jag köper det.
Ja, också nu, eller jag tänkte på det nu när du sa att du går i skolan i Bromma och pendlar från Lidingö. Hur trött är du på ropsten 1-10?
Ja, du, den är gamla roparna. Så den har man också förbi några gånger nu. Men jag skaffade körkort och fick bil när jag fyllde 18 för någon månad sedan. Så
oj, grattis!
Ja, tack. Nu är det 5 år av kommunaltrafik i slutet på min
del. Jättetrön för Sabovic då.
Ja, vi hörde att Besard Sabovic kuggade ett körprov idag. Men annars, du har ju inte samma lyx som dina polare bröderna Bergvall som blir upphämtade av Mang Eriksson till och från skolan varje dag. Jävla kontrakt de har signat där borta.
Fina killar alltså.
Ja, vad kör du för bil?
En Mercedes A-klass.
Nej, det är klass.
Ja, nu vart Anel glad.
Alltså, jag säger så här, som Bo, Lidingöbo också. Det ska vara stil och klass. Ja, eller hur, Filip?
Ja, självklart.
Någon nivå ska det vara. Ja, du, Kalmar borta väntar där näst. Tuff uppgift, men det är väl bara att spika igen.
Ja, men Kalmar har haft en stark inledning. Den ligger bra till. Så det ska bli kul att få mäta oss med dem. Men vi kommer från stark form och ja, bra trend defensivt om man säger så. Senaste matchen så tycker jag att vi är det bättre laget och tycker vi ska sätta några fler kassar. Nu blir det 0. Så, men ja, jag tror på oss och det ska bli kul att mäta oss med dem.
Det förstår jag verkligen. Du, fortsätt och håll tätt då, så hörs vi framöver. Om inte annat i Kaiserslautern om 2-3 år någonstans.
Högre än så.
Fint bra, Filip. Du, tack för att vi fick ringa.
Ja, tack för alla grabbar.
Ha det bra. Hörrni, Varberg vinkar vi just till, va? Är ni inte över där?
Jo.
Jo.
Jo, det måste, ja, men
man,
det väl
fan, det sa man ju förra året också, så löste de kval. Så att, vad fan, man kan ju inte räkna ut Jocke. Och
ja, man kan väl aldrig riktigt 7, räkna ut Jocke.
Men alltså, sa väl det om Degerfors också förra året, ja, efter typ 10 omgångar.
Nej, men Degerfors höll ju ändå en tumme för länge. Varberg ser jag liksom inte hopp kring.
Nej, med tanke på hur AIK går och Göteborg, så att... Nej, det är...
Det blir
sakta i backarna, säger jag.
Det är de tre, eller där nere du har efter 30.
Det är så tabellen ser ut.
Okej, då så. En sista grej då, som vi faktiskt kan nämna, det är ju att det är ett jävla joller om den här mattan som har lagts på Tele2 Arena.
Mm.
Fan, är det som händer? Mjällby skickade ut bilder på spelares knän som såg ut som man själv såg ut när man inledde sin fotbollskarriär på Huvudstafältets grusplan ungefär.
Mm.
Det ser hädiskt ut.
Ja. Ja, och nu kan de inte vattna den, eller vad jag har förstått.
Vilket och ändå helt... sprängdes det någon jävla fontän igår i halvtid, vilket ja, ju var helt bisarrt.
Vilket haveri alltså. Nej, men det där måste ju ändras, för både Bayern och Djurgården är ju vansinniga. Som jag nämnde där, Besara har ju fått någon bakterie i blodet. Och så här, jag tycker det är inte orimligt att det kommer för det där, för det är ju det de har sagt, att de får ju sår som aldrig läker på grund av mattan.
Så. Att vi är här.
Ja, det är helt, alltså leverantörerna, vad fan håller de på med liksom? Alltså det är elitfotboll i Sveriges högsta, alltså fotbollsserie. Mm. Någonstans så måste man ju liksom sätta ner foten. Nu hörde jag igår att de skulle titta på det här i juni, tror jag.
Mm.
Alltså så fort man fick en lucka i kalendern. Så det är väl efter sista matchen då.
Och nu har de väl också gått in och förbjudit det här granulat.
Ja.
Alltså det är väl miljöfarligt, har de konstaterat.
EU-grej.
Du kan liksom inte byta ut sanden mot de här gummikulorna igen. För de får man inte tillverka mer.
Nej, men jag antar att det är inte sanden. Utan det är snarare vad verkar liksom stråna på det så kallade gräset då. Som är för hård eller någonting som gör att det river upp sår. Men ja, nej, det där det är ett skämt alltså, så
ja,
är det,
det
bara.
Är det.
Mm. Och ja, nej, och det känns ju också som att liksom rent sportsligt så förlorar Bayern och Djurgården mycket på det där också. Att det är inte samma balkongmatta som tidigare.
Och det är ju kul för sig, vad skönt att det jämnade ut sig. Det var ju,
ja,
det var
men
ju,
fan, det klappas kan hemmaplansfördel. Det är väl inte.
Jo. Vad säger du, Josip?
Nej, jag tänkte ju bara på när vi gjorde söndagsintervjun med Henrik Berggren, att han liksom så här, det fanns överhuvudtaget där och då, innan det här liksom plastmattediskussionen kom upp, att där och då fanns det ingen liksom tillstymmelse till tanke på att göra någonting annat än att behålla det underlaget som finns. Samråd med arrangör framförallt, men och, eller med arenaägare, men framförallt med tanke på kostnaden. Berggren sa väl rakt ut att det skulle
20
kosta
20 miljoner per lag.
20 miljoner alltså per
på,
klubb.
Ja, delat på. Ja, men delat på Bayern varje år. Och Djurgården. Nej. Ifall man skulle ha,
ifall man skulle lägga gräs.
Natur,
ja,
det är ju lättvärt det.
Ja. Men, alltså det får väl förbundet om inte annat gå in och subventionera. Det stärker ju serien.
Jag vet, alltså så här, det
40 miljoner på ett år. Ja. Värt.
Det är väldigt mycket pengar om man tänker liksom var, hur mycket det tar av ens liksom budget och alla de här ekonomiska delarna och sådär. Men det är också så, det väcker ju en annan typ av diskussion som vi har ju, vi pratat om det innan, Holland och den här gräsfonden till exempel.
Mm. Och lös en sån.
Lös en sån. Vi kan sitta och säga lös en sån. Det är liksom, Kalle hittade ett skämt med Holland och gräsfond.
Kom
igen. Ja, såklart. Men
skräll att Kalle vaknar.
Vad jag skulle säga var så här, där är det fortfarande, jag tror att det här och de skriverierna och den faktiska liksom kvaliteten, om man nu vill kalla det, sätter ju en helt annan press på vad är det, Stockholm Live som äger.
Ja. Nej, ja. Så staden Live, de
Live,
driftaren.
Ja, driften. Ja. Alltså arenaägarna på ett helt annat sätt än vad som har varit fallet tidigare. Och sen om det skulle innebära, alltså vad det innebär på sikt, det vet jag inte, men jag tror att det här ställs i en helt annan dager om det inte hade varit så jävla mycket diskussion som det är nu jämfört med innan.
Det är svårsmält att huvudstaden har Sveriges sämsta förutsättningar någonstans.
Ja, det är det.
Alltså för att så här, det är under all kritik. Det är inte Norrland, det är liksom, alltså det är Stockholm vi pratar om.
Det är 2023
ska vara,
vi är inne
i. Det ska vara löst liksom. Det här ska inte ens vara en fråga på bordet.
Nej, jag tycker
och det är inte klubbarnas fel heller.
Nej, och så här, med tanke på hur mycket pengar som finns i fotbollen i liksom från förbundshåll och allt möjligt. Om det finns en lösning som kostar 40 miljoner per år, tycker jag att man får se till att liksom på något sätt gå ihop och lösa problemet.
Mm.
För att så här, det man har hört för 5 år sedan när man diskuterade det här med djurgårdare och hammarbyare var ju så här, det går inte. Alltså vi kan inte ha naturgräs på den här.
Ja, jag var ute på Kaknäs igår för en intervju och då var det liksom så här, halva laget går ju ut med plåster liksom. Alltså så här, de tränar inte, de var på gymmet, men det är liksom halva laget har vita plåster på sina kroppar. Man kan fan tro att de har varit ute liksom i, ja men alltså på ett nära slagfält och slåss liksom. Alltså det är så det ser ut. Och det är liksom,
det går ju inte.
Nej, det är inte hållbart alltså. Det är inte hållbart för någon.
Vad tror du att det här löser eller?
Ja, alltså det måste ju lösa sig. Det kommer väl bli ett mattbyte, det är jag övertygad om, till, i vart fall till sommaren. För som situationen är nu är det ohållbart. Men däremot tror jag inte det kommer bli gräs, tyvärr.
Nej, det tror jag inte heller. För att alla är ju snåla. Ingen vill prisa för
det. Malmö kan väl prisa för det som klagar så mycket och verkligen. Så mycket pengar på banken.
Gå in i. Här har ni chansen att visa storkuks move. Och säga, vad ska ni ha?
Sen kommer Stockholm Live och säger de, vi ska faktiskt lägga plywood här för att nu blir det.
Men det är ju inräknat att så här, hur många gånger behöver den byta?
Ja, men perfekt, vi kommer med pengarna och ni kommer med erfarenheten av att rulla ut nya gräsmattor.
Exakt.
Eller med tanke på hur den, nej.
Ni kommer som den Saudi-klubb ni är liksom och bara vifta med en plånbok och håller på.
Saudi-klubben Malmö FF.
Ja, European Knights och allt, vad fan ni pysslar med det här jävla moderna fotbollen.
Ja.
Men alltså, hur kan vi ha så långt bort till att ha en hybridmatta då?
Ja, det är också. Det är helt overkligt.
Alltså,
helt
för overkligt. Gamla Ulle, vi har väl hybrid va?
Ja, den har hybrid.
Men sen är väl problemet också att Bayern och Djurgården lirar. Det är lite kul. Malmö som klagar så mycket på gräset och så där vidare. De låter inte ens damerna lira på stadion på grund av att man kan inte vara två lag, elitlag, som spelar på samma matta.
Ja, jag vet inte om det är förklaringen, men det, ja, det är de det spelar.
Malmö har ju sagt det. Att så här, damerna kan inte lira för att det är två elitlag kan inte spela på samma arena. Så får Malmö betala en ny arena i Stockholm också till Djurgården så kan de flytta till Östermalm.
Malmö, ja, det, ni sitter jag på lösningen.
Ja, men jag tror att det är lite liksom naivt att säga att så här, ja, men det handlar bara om pengar, för det finns sådana problem också att då ska man byta mattan mellan varje omgång då, för att det ska hålla. Det är mer komplicerat än man tror jag.
Det är
klart att det är det, men den lösningen vi har landat i nu, den håller ju inte.
Nej, absolut.
Låt oss vara
tydliga med det. Vi är överens med alla vill ha gräs. Liksom.
Det förutsätter jag verkligen. Bayern-såret är öppet. Så jag passar på att strö lite till. Under 20 000.
Ja.
Typ samma dygn som det kommer ut Fotboll Stockholm-granskningar om att det minsann från Tele2-håll har fifflats med publiksiffror i x antal år. Det var ju ingen slump.
Ja, det var väl i och för sig för att med tanke på hur sportsresultaten ser ut och stämningen kring klubben.
Ni har ju haft inte sämre sportsliga resultat och stämning kring klubben än så.
Absolut, det har vi haft. Men nej, publiken börjar svika och man känner väl någonstans att det är väl den här säsongen som man liksom, har man krävt från supportrollen. Nu ska vi vara ett topplag på riktigt. Liksom. Men det märks att det bubblar bland supporterna. Sen den där granskningen, det är väl inte så mycket för. Jag vet av egen erfarenhet att när det är mycket tryck på Tele2 och mycket folk, då, om man har säsongskort som jag har i plastformat, då bara viftar de förbi en. Liksom. Så att det där blippsystemet, det funkar väl så där, utan det är ju höftningar som Rickman var inne på, även som biljettansvar från Djurgården sa och så här. Så det är ingen exakt vetenskap det här med att det är liksom 22 352. Det stämmer ju liksom inte, utan det är någon form av överslagsberäkning.
Undra vem som tar det slutgiltiga. Alltså bestämmer det att det är 3-5-2 och inte 4-7-8?
Ja, nej visst. Nej, men det verkar vara som sagt rätt godtyckligt det där. Och sen bland AIK så var det väl att AIK rapporterar till polisen och sen så rapporterar polisen samma siffra, vilket är inte så förvånande.
Och ändå diffade det på 39 personer per år, vilket är helt sjukt ju. Ja. Vem har fan diffat dem?
Ja.
Det är liksom, nej, men det är två per omgång. Två fel.
Men ska man vara lite seriös, så är det första gången Bayern under 20 000 på, det hade vi inte på hela försäsongen, så att det börjar bubblas. Det missnöjet är stort.
Trist för er. Skönt, säger jag, att det är fler som har det piss. Eller hur, Josip?
Jag kan inte relatera.
Jo, det kan du.
Efter förra året.
Ska påminna dig om 2022 en gång?
Det är jättelugnt.
Ah, okay.
Jag fick äta skit i nästan 9 månader.
Ja, det fick du. Med all rätt.
Ja, vi blev 7, men nu är det andra bullen. Ah, ja.
Stort grattis till den 7:e platsen.
Jaha, stort grattis till att ligga näst sist ball.
Ja, men vi ska spela 30 omgångar, Josip. Lugna dig. Vi ska spela 30 omgångar.
AIK är precis där de ska vara.
Vi är där vi är. Låt oss vara tydliga med det. Hörrni, klockan är 15.30. Det betyder att vi ska trycka ner den här sändningen. Innan vi gör det så tycker jag att alla ska gå in och skaffa ett C More abonnemang. För ikväll, Kalle Nilsson, ja, är det Toto Live.
Det är det.
Med dig, Wilbur och massa annat löst folk. Mm. Det är Derby della Madonnina i Champions League.
Mäktigaste i år, tror jag.
Ja, Litan
kommer... Våran sändning då. Matchen tror jag också blir bra.
Han kommer inte prata så mycket om Italien och upplevelser från det landet.
Kan inte tänka mig. Jag klockade honom igår. Det tog 8 sekunder från det att han klev in i studion till att vi hamnade i Italien.
Ja, det är så det brukar bli. Så med tanke på att det är Milan och Inter som möts i Champions League, så lär det bli mycket Italien-snack i Toto Live ikväll. Man ser matchen med sitt C More-abonnemang. Så det tycker jag att man ska lösa. Man ser också Allsvenskan och Superettan. Det ska bli plussändningar med sitt C-more-abonnemang. Så in och fixa ett sånt. Och sen har Josip en sista liten nugget att bjuda på.
Det har vi nu ändå inne på Allsvenskan. Vi var ju ett Bayern-mål ifrån igår med Toto-trippen. Men man ska inte vara orolig. Den kommer komma tillbaka. Det kommer komma ett nytt upplägg av maestro Marcus Tapper här framåt veckoslutet. Och den kommer ni hitta precis som allting annat och i vanlig ordning på atg.se/tutto. Man ska vara 18 år för att spela. Regler, villkor gäller, och har man problem så är det stödlinjen.se som gäller.
Nu släcker vi den här butiken. Tack Anel, tack Walter, tack Josip, tack Kalle, grabbar. Men framförallt tack till våran alldeles underbara chatt som lever ett märkligt men också väldigt roligt liv, vad det verkar.
De verkar ha kul.
Eller hur? Ja. Hej på er!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.